Välkomna till dagens fullmäktige. Innan vi går in på dagordningen så har jag lite information till fullmäktiges ledamöter och såklart det gäller egentligen huvuddelen av alla politiskt förtroendevalda personerna. Natten mellan onsdag och torsdag är det planerat att uppgradera några av er, jag vet inte vilka, till Microsoft 365. Det innebär att ni kommer att få möjlighet till nya tjänster från Microsoft, bland annat Microsoft kanske man säger. Till exempel möjligheten att kunna bjuda in till Teams-möten och jobba med textbehandling och andra saker via nätet. Det här är inte helt säkert att det kommer att ske nu natten mellan onsdag och torsdag, utan det kan bli så att Microsoft har redan nu förvarnat sig att det kan bli senare lagt en vecka, men eftersom det här är det fullmäktige vi har så får ni informationen nu. Brukar du läsa din e-post i en webbläsare via post.kiruna.se så kommer det inte att fungera efter att ni har gjort den migreringen, utan då kommer ni att behöva gå till outlook.office.com istället och logga in med er e-postadress och det lösenord som ni använder för att komma in på självservice. Jag har gjort den här migreringen och jag lovar er att det är inga stora konstigheter. Ni kommer att få utskickat information till er respektive e-postadress för att ni ska kunna hantera det. Men är det så att ni ändå inte lyckas lösa det här själv så kommer det att finnas personal på plats i fiket efter att den här migreringen är gjord. Det kommer att finnas information om det. Ni kommer att få de berörda som får den här migreringen. Alla kommer ju då uppenbarligen inte få det samtidigt. Kommer att få 4 lektioner i hur det här går till. De lektionerna kommer att vara en varje dag. Och hur man ändrar inställningar på iPaden och eventuella mobiler. Men jag tror inte att det är någon av er som har ute mobiler. Ja. Det är viktigt att ni går igenom inställningarna. Och att man går igenom lektionerna så att man vet hur man ska ändra inställningarna på sin mobila enhet. Och som sagt, support kommer att finnas på plats i stadshusfiket under torsdagen efter att migreringen har ägt rum. Så antingen nu på torsdag eller torsdagen veckan därpå. Om du får ett utskick om lektioner så kommer du att beröras av detta. Annars kommer ni inte att beröras just nu utan längre fram. Det kan vara så att de här lektionerna hamnar i er skräppost. Så kontrollera gärna det under veckan för att se ifall ni är berörda eller inte. Det var informationen jag hade från vår IT-avdelning. Med det så förklarar jag sammanträdet för öppnat om jag inte har gjort det tidigare. Sammanträdet har varit utlyst på kommunens digitala anslagstavla från 11 oktober och i annonsbladet onsdag den 15 oktober anser kommunfullmäktige att sammanträdet är utlyst i laga ordning. Ja. Upprop.
Gunnar Selberg. Ja. Annika Henelund. Tore Johansson. Katarina Hjertell. Rune Lands. Kerstin Lampa. Ja. Mats Holmström. Ja. Kenneth Paulsson. Ja. Birgitta Stålnacke. Magnus Gustafsson. Ja. Maria Ryti. Jimmy Johansson. Elisabeth Fors. Ja. Ingemar Aho. Mirja Niva. Ja. Doris Messner. Ja. Bo Ek. Ja. Birgitta Pono. Jörgen Ek. Nej. Stefan Sydberg.
Ja.
Lars Johan Dahlhägg.
Ja.
Elisabeth Andersson.
Ja.
Christer Pono.
Ja.
Mats Tavenikko.
Ja.
Sirpa Bäckström.
Ja.
Jonas Stålnacke.
Ja.
Siv Gunilleson Seve. Roger Soop.
Ja.
Marianne Bas. Kenneth Nilsson.
Ja.
Lars Törnman.
Ja.
Hanna Rannerud. Mats Niemi.
Ja.
Håkan Bäckström.
Ja.
Siv Henriksson.
Ja.
Sten Stridsman.
Ja.
Sanna Inga Porroma.
Ja.
Åsa Larsson Blind.
Ja.
Per Gustav Idivoma. Kristin
ja.
Brännvall.
Ja.
Peter Alex.
Ja.
Mats Fredlund.
Ja.
Madeleine Westling.
Ja.
Sten Nylén.
Ja.
Kenneth Stålnacke.
Ja.
Peter Göransson. Göran Johansson. Anna Lantz. Jonas Selberg. Emilia Selberg. Åsa Holmdahl. Tycho Lampa. Ragnar Fengvall. Hanna Fredriksson. Per Eriksson. Mattias Abrahamsson. Karina Kauppila. Peter Stenberg. Ann-Helén Alajärvi. Emilia Töyre. Anders Tano. Ashkan Ektari. Barbro Olofsson. Helene Rundgren. Magnus Hilmer. Doris Söderberg. Roger Norman. Matti Berg. Lars Jonas Kemi. Malin Järvinen. Emma Bergman. Lille Rönnebro. Ingemar Ussitalo. Då går Peter Göransson in för Katarina Hjertell. Göran Johansson går in för Birgitta Stålnacke. Jonas Selberg går in för Maria Ryti. Och Ragnar Fengvall går in för Jimmy Johansson. Anders Tano går in för Siv Gunillasson-Säve. Barbro Olofsson går in för Marianne Bas.
Det var det. Vi vill fastställa upp närvarolistan. Ska vi fastställa närvarolistan? Ja. Men det vill jag också varmt välkomna Ragnar Fengvall till ditt första fullmäktigemöte. Varmt välkommen. Justering äger rum tisdag den 26 oktober klockan 13.00. Och justerare idag utses från Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Annika Henelund.
Då föreslår jag Tore Johansson.
Tore Johansson från Centerpartiet. Christer Pono.
Christer Pono, KD.
Christer Pono från Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Sanna Inga Poroma är föreslagen. Kan vi välja dessa tre till att justera fullmäktiges möte?
Ja.
Dagordningen, avsägelser, val- och beslutsärenden behandlar vi först. Sen motioner och interpellationer och frågor. I dagens sammanträde så har vi inlämnat en motion och vi har en fråga, inga interpellationer. Kan vi ta upp dem på dagens dagordning? Vi har en kafferast klockan 14.30 och då ska jag säga ordförandens synpunkt på dagens möte och att det finns ingenting på den här dagordningen som talar för att vi ska sitta här längre än till 14.30. Förhåll er till det. Nej, jag har inte jinxat det. Jag har sagt som det är. Det finns ingenting på den här dagordningen som talar för att vi ska hålla på längre än till 14.30. Förhåll er till det. Är vi redo att påbörja dagens dagordning?
Ja.
Innan vi börjar dagens dagordning ska jag bara säga en sak till. Och det är att vi har ju haft ett partiberedning. En av de frågorna som vi diskuterade på partiberedningen var bland annat inlämnandet av motioner. Och som ni såg idag så har Vänsterpartiet inlämnat en motion idag under förmiddagen. Och där kommer vi att göra en förändring i kommunfullmäktiges arbetsordning. Den har inte trätt i kraft än, utan det kommer vi lyfta upp senare. Men vi var alla överens om att den här förändringen kan vi genomföra på en gång, för att vi är faktiskt skyldiga att förhålla oss till det. Det vill säga att en ledamot äger rätt att till och med inlämna en motion under sittande möte, och fullmäktige ska kunna behandla den motionen. Så därför så har Vänsterpartiet idag med all rätt inlämnat en motion under förmiddagen som vi också lyfter upp på dagordningen. Äntligen!
Ordförande.
Gunnar Seimberg.
Ja, nu måste du nog förtydliga det lite grann. Alltså, med behandla en motion
innebär att vi skickar den till kommunstyrelsen för beredning.
Just det.
Nu går vi in på dagordningen. Vi har avsägelser. Där är förslaget att godkänna Stanislav Kalls, Centerpartiets, avsägelse som ersättare av kultur- och utbildningsnämnden. Kan vi göra så? Sen har vi en bunt val. Och Sten Nylén, varsågod. Ja, nej, jag tror faktiskt inte att du får sitta på dubbla stolar. Inte så dubbla stolar i alla fall. Har vi fått med det i ombudsersättare i Kiruna bostäder och Kiruna näringsfastigheter blir det. Det är bra. Ja, du klubbar redan, men kan vi klubba en gång till? Då kommer vi in på punkten val. Och då börjar vi med att välja förslag till ombudsersättare i Sameteatern efter Dick Wånsjö. Just det, och den skulle bordläggas. Ursäkta, om inte vi har några sittande förslag här på mötet. Det har vi inte. Okej. Okay. Ombud till Malmfältens folkhögskola efter Kai Bom, Socialdemokraterna. Mats Haveniko, varsågod.
Vi föreslår Maj-Lis Tornéus.
Maj-Lis Tornéus. Jag föreslår att fullmäktige att vi tar alla om valen i en klump sen. Ersättare i tekniska verken i Kiruna AB efter Kai Bom.
Vi föreslår Leif Pesonen.
Leif Pesonen. Ombud i Norrbottens kommuner efter Kai Bom.
Vi föreslår Siv Gunillason.
Ombud i Kiruna bostäder AB efter Sten Nylén. Rauno Sirén. Ersättare i kulturutbildningsnämnden efter Stanislav Kall. Annika Enlund.
Den får vi bordlägga nu. Jag återkommer.
Bordlägga, så var det. Och sen har vi ytterligare två val. Och det är ombud i Kiruna Kulturhus AB. Per Eriksson, Sjukvårdspartiet. Och så har jag förstått det rätt att ombudsersättare i Kiruna Kulturhus AB bordläggs. Då frågar jag fullmäktige, kan vi godkänna? Sten Ullén. Ja, då lyfter vi in det rent formellt att du kliver in där också i och med att du ersätter i Kiruna bostäder. Då frågar jag fullmäktige, kan vi godkänna dessa val? Då har vi årsredovisning 2020, Kiruna bostäder AB och Kiruna näringsfastigheter AB. Förslaget är att årsredovisning 2020 för Kiruna bostäder AB och Kiruna näringsfastigheter AB läggs med godkännande till handlingarna. Jag lämnar ordet fritt och då har jag två på talarlistan just nu, och det är Mats Taveniko, Socialdemokraterna, som vi börjar med.
Ja, tack ordförande och radiolyssnare, fullmäktige ledamöter. Två frågor hade jag där. Det ena som inte vi uppfattar berörs i årsredovisningen, det är ju då Kiruna bostäders hållbarhetsarbete. Vi ser ju från bland annat revisorerna att de har haft synpunkter på hållbarhetsarbetet i Kiruna bostäders verksamhet. Och dessutom då så gjordes ju en enkät bland Kiruna bostäders hyresgäster för ett år sedan ungefär och som pekade på att vi var ganska dåliga hyresvärdar inom Kirunabostäder och vdn var med då för något år sedan och redogjorde för den där och sa att man skulle vidta en massa åtgärder. Så skulle vilja höra, hur har man hanterat de här två sakerna, hållbarhetsarbetet samt att se till så att man får ett bättre betyg från hyresgästerna inom Kirunabostäder till nästa gång det är dags att göra enkäten. Tack.
Nu hamnar jag på dubbla stolar här, så är det. Jag vet inte om jag ska ge svaret eller om vi ska... Vi gör så helt enkelt. Man har hanterat kritiken från revisorerna som kom under förra året, så det har ju egentligen ingenting med den här dagordningen att göra, för det första. Men det har hanterats. Bland annat har Kirunabostäder gått med i något som kallas för Klimatklivet, där man tillsammans med andra allmännyttiga företag har uttalat en ambition om att minska sina klimatavtryck med ungefär 30% från 2007 års nivå eller räknat, någonting sånt. Så den ena biten, det vill säga att det är det första steget där, alltså där man ganska snabbt kunde se att vi kunde få mätbara resultat. Det andra klivet är ju såklart att vi behöver ett långsiktigt arbete med där styrelsen är involverad också. Och det kommer vi att genomföra under hösten. Men det beror ju som sagt alltså inte årsredovisningen 2020. Det andra steget med den kritiken som, eller missnöjet som kom från Hyresgästföreningen, så är ju även det samma sak att där krävs det ett krafttag i att återställa våra bestånd och skapa en bättre boendemiljö. Det kommer att lösas genom att vi kommer att avyttra fastigheter. För vi har inte råd att ta hand om de fastigheter som vi äger idag. Hur det går till och när det här skulle vi ha genomfört kanske under förra mandatperioden, det var ju också tanken, men det föll på flera olika skäl, men det är den vägen framåt jag ser, det vill säga att vi kommer att behöva ta hand om våra fastigheter.
Tack för svar.
Peter Alex, Feministiskt initiativ.
Tack ordförande, jag har en ren formalia fråga här, lite hur det här ärendet har beretts. För om man tittar på hur det kom upp till kommunstyrelsens arbetsutskott så yrkar Gunnar Selberg på att förslaget bifalls eller att arbetsutskottet förslag eller vad det är. Ursäkta. Gunnar Selberg yrkar att årsredovisningen för 2020 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB läggs med godkännande till handlingarna. Och sen står det att du och Gunnar anmäler jäv. Så då undrar jag lite, var ni jäviga eller fanns det ett yrkande? Och senare i kommunstyrelsen så yrkar Gunnar på att arbetsutskottets förslag bifalls. Men då finns det ingen som har lämnat rummet eller varit jävig. Och inte idag heller. Så att min fråga är hur...
Är vi jäviga eller inte?
Precis.
Det undrar jag också. Nej, skämt åsido. Sten Lén kanske har ett svar på det.
Jag har för mig, jag var justerare, eller jag var till och med ordförande på den punkten, så det här är ju inte det justerade protokollet. Vad jag kommer ihåg så var det jag som var ordförande, och det justerade protokollet så står det att Gunnar var, vad heter det, jävig hade gått ut och jag var mötesordförande. Så det justerade protokollet är ju inte det som är i paddorna, det ser ni ju, det är inga underskrifter eller någonting.
Det är sant. Kommunsekreteraren bekräftar Sten Öhléns utsaga. Peter Alex, har du en följdfråga där?
Okej, okay, men gäller det både då arbetsutskottet och kommunstyrelsen som det har blivit samma fel i?
Alltså vår uppfattning är att vi inte är jäviga här eftersom det har skett en bolagsstämma. Och den bolagsstämman har godkänt styrelsens ansvar, alltså gett ansvarsfrihet åt styrelsen, och då föreligger det heller ingen jävsituation när vi behandlar frågan varken i kommunstyrelsen, arbetsutskottet eller fullmäktige.
Okej. Okay. Tack.
Sten Ullén, vill du lägga till någonting?
Jag kan vidimera, för det är jag nämligen som var ombud och vi har ju gett styrelsen ansvarsfrihet, så att vi kan ju inte ändra någonting här och nu, utan de har ju fått ansvarsfrihet för det här.
De har ju fått ansvarsfrihet. Gunnar Selberg.
Jo, nej, men jag kan förstå att Peter och Alex blir lite förvirrad, va? För att vi är själv osäkra i de här lägena. Och det är ju en gråzon som går ifrån, ja, om man nu kan säga gråzon i det sammanhanget. Kanske i vissa lägen så är det ju illrött i denna gråzon. Och sen så går det ut i någonting som är helt vitt. Då, va? Och det är en stor osäkerhet. Vi hanterar ju väldigt ofta frågor som handlar om oss själva. Vi ska till exempel idag ta beslut om olika taxor som kommer att drabba oss allihop. Olika taxehöjningar. Är vi jäviga då i det här läget? När vi tar beslut om taxor som vi själva ska betala. Vi kan ju ta ett beslut om att hålla ner de här taxorna för att komma billigare undan. Och i de här lägena så finns det en osäkerhet. I det här exemplet jag tar nu så är ju vår gemensamma och tror jag samtligas bedömningar. Ja, men då är vi inte jäviga. Men sen finns det ju gränsfall i detta. Va? Och någonstans har det väl utkristalliserats hos oss ändå lite grann det Nylén redogjorde för. Att när man på stämman hanterar ansvarsfriheten, så då är det ju, det är då man egentligen ägaren säger sitt. Huruvida man ger ansvarsfrihet eller inte och rekommenderar det. Va? Men det är otydligt och det finns säkert exempel där vi fortfarande skulle vara, eller där vi är fortfarande osäkra på jävsituationen. Vi sitter ju i många olika sammanhang och grupperingar och styrelser och vad det kan vara för någonting där vi ska hantera de frågorna där vi själva suttit med och tagit beslut. Men det är ju framförallt ansvarsfriheten som är det centrala och det primära när man, huruvida man är jävig eller inte när vi hanterar den här typen av frågor.
Då har vi fått en talarlista som står härliga till för ett godkännande av en årsredovisning. Kristin Brännvall, varsågod.
Tack ordförande. Jag tänkte bara på Mats Tavinikos fråga här om hållbarhetsarbete och så vidare. Bara som ett klargörande av hur jag har tolkat den här handlingen. Årsredovisningen är väl i första hand en ekonomisk redovisning. Och vad gäller beträffande liksom verksamheten i övrigt och måluppfyllnad och sånt så tas väl det i verksamhetsberättelsen. Är det rätt uppfattat? För att annars så är det ju massa saker som inte har tagits upp här. Till exempel arbetet med den barn- och ungdomspolitiska strategin och så vidare. Men jag har ju valt att inte ta upp de punkterna för att jag tänker att det kommer i ett annat dokument. Är det rätt uppfattat?
Jag har skrivit upp det, Sten. Men du kan inte få ordet i en fråga där du inte har blivit apostroferad. Jag ger ordet till Mats Fredlund, Sverigedemokraterna. Avstår. Hanna Rannerud, Socialdemokraterna.
Om jag sammanfattar ert svar tidigare på Feministiskt initiativs fråga. Då betyder det att våra handlingar som vi har fått till oss är inte aktuella. Eftersom att där framgår inte vilken som har varit ordförande i den frågan på rätt sätt.
Var det en fråga eller ett påstående?
Det var en indirekt fråga.
En indirekt fråga?
Ja, jag formulerade den lite fel. Det var alltså, har jag hållit det rätt då att eftersom att ordförande inte framgår då på korrekt sätt, är den då inte aktuell som att den inte, att den har justerats senare och vi har den äldre handlingen.
På den här punkten kan det vara så att det protokollet inte är korrekt. Så kan det vara.
Arbetsutskottets paragraf är felaktig. Där skulle det stå still. Men kommunstyrelsen är korrekt. Och övriga handlingar är korrekt.
Ja. Arbetsutskottets protokoll är inte korrekt. Kommunstyrelsens protokoll är korrekt. Sten Ullén, varsågod.
Det är ju utifrån kommunstyrelsens protokoll vi har fullmäktige. Det är ju inte utifrån AU. Men problemet är ju, den här debatten hade vi inte haft om vi hade haft det justerade protokollet. Om det hade det som hade legat till grund här, då hade vi inte haft den diskussionen. Sen om vi går till själva ärendet så är ju hela revisionsberättelsen med verksamhetsberättelsen, den ekonomiska. Det är ju det man gör ansvarsfrihet för.
Roger Schop, Socialdemokraterna.
Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Om jag uppfattar det rätt så nämnde du att det med hållbarhetsarbete, det ingår inte i årsredovisningen. Men om man tittar på den handling som finns med, då står det ju granskningsrapport för Kiruna Bostäder AB år 2020. Och där har ju revisorerna då sagt att i den här granskningen så har man kommit fram till att det här hållbarhetsarbetet, det håller inte måttet. Jag tänkte fråga dig som ordförande i KBAB. Du nämnde att ni har påbörjat arbetet. Finns det en tidplan? När kommer ni att redovisa det här arbetet, klimatarbetet, hållbarhetsarbetet? Och min andra fråga är... Ja, jag nöjer mig med den tills vidare. Tack.
Tack. Ja, nej, du uppfattade ju mig fel. Eftersom vi har fått en påslag från revisorerna 2020 så kan man inte förvänta sig att det ska ingå i revisionsrapporten eller i årsredovisningen från 2020 hur arbetet pågår 2021. Så då uppfattade du mig fel. Arbetet har påbörjats under 2021 och kan därmed inte ingå i årsredovisningen 2020.
Och då kvarstår min fråga. Hur är tidplanen?
Den tidplanen är ju pågående. Det vill säga det är ju inte någonting som man fattar ett beslut om och sen så slutar man jobba med det. Utan det första beslutet vi har tagit är att gå med i Klimatklivet. Sen kommer det arbetet vara pågående.
Jo, men...
Kan vi nu hålla oss till årsredovisningen 2020 och inte fastna i teknikaliteter?
Nej, det här är ingen teknikalitet. Klimatet och hållbarheten är verkligen ingen teknikalitet.
Har du en fråga om dagordningen för årsredovisningen 2020? Kom till den, Roger.
Ja, men det ingår fortfarande i årsredovisningen enligt revisorerna. Då frågar jag fortfarande, har ni ingen plan för tidplan när ni gör en första redovisning? Det är en sak att gå med i ett arbete, men... Det måste väl innehålla en tidplan ändå.
Okej, det här är årsredovisningen 2020, Roger. Du kommer inte få ett svar på det nu. Arbetet är påbörjat under 2021 och det kommer att fortgå. Mer svar än så kan jag inte ge. Årsredovisningen 2020 är vi här nu. Ordning och reda i fullmäktigesalen. Kristin Brännvall, Feministiskt initiativ.
Ja, tack. Då... Med anledning av Sten Nyléns svar här, att det är som ju brukligt då, alltså både årsredovisning och verksamhetsberättelse i samma, om det som är det som kallas då förvaltningens berättelse eller vad det står, om det är att jämställa med verksamhetsberättelse, så saknar jag en redovisning av arbetet med bland annat den barn- och ungdomspolitiska strategin, vilket ska ingå. Och vilket vi återremitterade när kommunstyrelsen hade sin redovisning för att det saknades. Och då yrkar jag på samma sak här.
Tack för det, Kristin. Kort och koncist. Mats Tavenik och Socialdemokraterna.
Jo, tack. Varför jag lyfte frågorna, det är ju därför att i den här verksamhetsberättelsen så ingår en rubrik som heter väsentliga händelser under räkenskapsåret. Så där har ordföranden rätt att under 2020, men samtidigt så finns ju också med satsningar i framtiden, och där nämns inte det här hållbarhetsarbete som ska påbörjas, och där nämns inte heller den enkät som vi fick ta del av här för snart ett år sedan. Sen fanns ju också en rubrik som heter förväntad framtida utveckling, så att därför jag ställde frågorna från början, va? Så att jag saknar de här väsentliga delarna. Det är bara det jag ville få besked om. Tack.
Tack. Tack för det. Och jag har gett de beskeden jag kan ge utifrån årsredovisningen 2020. Jag påminner också om jag tycker att det är lite tråkigt att det kommer till fullmäktige. Vi hade kunnat lyfta det tidigare. Om det är så att det saknas svar eller tycker att det inte är missnöjd, eller att man är missnöjd med det som finns. Sen har man kunnat komplettera det. Men talarlistan är tom, vi har två yrkanden. Ena är att vi godkänna årsredovisningen, och den andra att ärendet ska återremitteras. Då frågar jag fullmäktige egentligen, ska ärendet avgöras idag? ska ärendet avgöras senare. Jag finner att ärendet ska avgöras idag och votering är begärd och ska verkställas. De som beslutar att ärendet ska avgöras idag svarar ja och de som säger att ärendet ska avgöras senare svarar nej.
Gunnar Selberg.
Ja.
Annika Henelund.
Ja.
Tore Johansson.
Ja.
Peter Göransson. Ja. Rune Lantz. Kerstin Lampa.
Ja.
Mats Holmström.
Ja.
Kenneth Paulsson.
Ja.
Göran Johansson.
Ja.
Magnus Gustafsson.
Ja.
Jonas Selberg.
Ja.
Ragnar Fengvall.
Ja.
Elisabeth Fors.
Mirja
Niva.
Ja.
Doris Messner.
Ja.
Bo Ek.
Ja.
Birgitta Pono.
Ja.
Lars Johan Dahlhägg.
Ja.
Elisabeth Andersson.
Ja.
Christer Pono.
Ja.
Mats Tavenikko.
Ja.
Sirpa Bäckström. Jonas Stålnacke.
Avstånd.
Anders Tano.
Avstånd.
Roger Sop.
Avstånd.
Barbro Olofsson.
Avstånd.
Kenneth Nilsson.
Avstånd.
Lars Törnman.
Hanna
Rannerud. Mats Niemi. Håkan Bäckström. Siv Henriksson.
Nej.
Sten Stridsman.
Nej.
Sanna Inga Porroma.
Nej.
Åsa Larsson Blind. Per Gustav Idivoma. Kristin Brännvall.
Nej.
Peter Alex.
Nej.
Mats Fredlund.
Nej.
Madeleine Westling. Sten Nylén.
Ja.
Kenneth Stålnacke.
Ja.
Stefan Sydberg.
Ja. Jag finner att återremissyrkandet har avslagits. Och då återstår bara en... Då återstår ju bara ett förslag och det är ifall fullmäktige kan godkänna årsredovisningen för 2020 vad gäller Kiruna Bostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB att lägga dem med godkännande till handlingarna. Kan vi göra så?
Ja.
Jo. Det var en rivstart. Må jag säga.
Får jag bara en formalia kring förra ärendet. Jag var i kontakt med revisorerna och de säger att granskningsrapporten den ingår i årsredovisningen.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, det är helt rätt. Det sa ju Mats Havenick också.
Ja, men då kunde du ställa den fråga jag ställde också.
Du kan ställa en fråga om arbetet 2020, men inte vad vi gör 2021. Jo, det gjorde du. Vad gör utifrån revisorernas rapport, frågade du. Och det arbetet gör vi under 2021.
Ja, jag utgick ifrån att ni hade rivstartat redan 2020.
Ja. Då utgick du från fel läge, vilket jag tyckte jag var rätt tydlig med också redan i inledningsförfarandet. Davids slamtaxa 2022, Tekniska verken i Kiruna AB, där är förslaget att slamtaxa för år 2022 höjs med 8% enligt förslag och att taxan börjar gälla 2022-01-01. Jag lämnar ordet fritt. Kan fullmäktige besluta enligt med lagt förslag? Vi har renhållningstaxa 2022, Tekniska verken i Kiruna AB, där är förslaget att renhållningstaxa för år 2022 höjs med 4% och att taxan börjar gälla 2022-01-01. Jag lämnar ordet fritt, Mats Tavernick och Socialdemokraterna.
Tack ordförande. Jo, det här är ju en utmaning för Kiruna kommun. Vi ligger redan högt i taxor. Det var väl ett inslag här på Nordnytt för någon månad sedan om att vi ligger bland de högsta i Norrbotten. Och självklart är ju det här en utmaning för oss. Om vi ska få fler kirunabor att flytta hit och fler att stanna kvar, så är ju taxorna en stor del i den frågan. Samtidigt också som man då ser på eventuella skattesänkningar. Så att det här behöver gå ihop kanske på ett bättre sätt. Men för att komma konkret i frågan. Just när det gäller renhållningstaxorna så var ju ursprungsförslaget från Tekniska verkens styrelse 14%. Och i en mejlkorrespondens här mellan tjänstepersoner och ordförande så framkom då att 8% ska vi kunna klara av. Och därefter så kom ett förslag på 4% höjning utav taxan. Så frågan är då, för det första, hur mycket dyrare blir det här för Kirunaborna? Det är fråga nummer ett. Fråga nummer två är, vilka konsekvenser får det här för TVAB? Genom att man får ju i princip så får man då en 12% mindre höjning än man hade beräknat. Och vad säger styrelsen inom Tekniska verken om att få 4% istället för 14 som man har begärt inledningsvis? Så det är tre frågor som jag skulle vilja få svar på. Därför att vi har inget beslutsunderlag på 4% höjning. Däremot har vi beslutsunderlag på 14%, det som Tekniska verken förordade från början. Så det är bara frågor över hur ni har resonerat kring de här tre sakerna och var har besluten tagits. Tack.
Tackar för det. Då funderar jag. Jag har ju en talarlista nu som säger Mats Fredlund, Tore Johansson och Gunnar Selberg. Men du ställde ju också en fråga. Är det okej för Mats ifall vi släpper in för svar på dem innan du lyfter ditt? Det är okej. Och då undrar jag ifall vi kan ta Tore Johansson först som ordförande i Tekniska verken. Varsågod Tore.
Ja tack. Ursprungsförslaget byggde på information från... Det är så att kommunerna får ansvaret för insamling av tidningspapper från och med nästa år. Och det bygger på felaktig information från det hållet. Att det skulle bli en sån kraftig ökning. Sen kom de återkomma och sa att det blir bara ungefär 2% på som det berör tidningspappersinsamlingen. Då ändrade vi våra krav till 8%. Och det kravet är ju då seriöst underbyggt. Och sen ändrades kommunstyrelsen då förslaget till 4. Och i den beredningen, eller i det mötet, så informerade jag om att budgeten är gjord på saklig grund. Och givetvis så drabbar det Tekniska verken på något sätt. Vi kan inte heller trolla med knäna, men vi kan leva med det beslutet. Utan det som då kan hända, det är att det är redan förseningar i införandet av matfallsinsamlingen. Och den kan då drabbas ytterligare av förseningar på grund av att vi inte får de här 8% som vi hade räknat med. Och där är det flera saker som har gjort att det är försenat. Dels är det problem med fastighetsägarna när det gäller insamlingar från fler bostadshusen. Och även yttersta byarna har inte heller infört det här. Det finns många anledningar. Dels har det varit förseningar i leveranser av nya fordon. Och det är brist också på fordonsförare. Det har gått så långt att vi har till och med varit tvungna att leja in egna företagare som då säljer ut sig själv och kör då korta perioder. Och det blir dyrare eftersom då de inte följer de gängse avtalen utan på annat sätt. Ungefär som de här läkarna hyr ut sig som egna företagare. Ja, tack.
Tackar. Då gör vi så. Innan jag släpper in Gunnar så släpper jag in Mats Fredlund så får du ta ditt.
Ja, jag tittar att det är hela tiden höjningar på de här taxorna. Men det är inte många år sedan så ändrar man tömningarna från 2 veckor till 4 veckor. Då ökar man ju taxan med 100%. Och så ska man öka ytterligare nu. Ska vi snart börja ha tömning i ett halvår så betalar vi 20% högre avgifter. För vi är ju ändå mer jobb idag för husägare än vad det är för tidigare. För nu ska du sopsortera dessutom. Så allting blir ju bara dyrare och dyrare utan att det blir bättre förutsättningar för fastighetsägarna. Det blir bara sämre hela tiden. Tack.
Då släpper vi in det här som ett fråge. Då gör vi det här som ett replikskifte nu. Så en minut, Tore Johansson, varsågod.
Ja, det var inte direkt. Jag begärde ordet som en... Ställde han någon fråga? Jag missade det i så fall.
Det var kanske mer ett påstående.
Påstående.
Då ger jag ordet till Gunnar Kjellberg, Centerpartiet. Varsågod.
Tack, ordförande. Ja, nu jag tänkte väl svara lite grann på frågan också, men det Mats Fredlund säger också, det är ju praktiken inte någon höjning, och man kan inte riktigt räkna som du säger heller, att om man halverar tömningarna så har man fördubblat taxan. Va? Det finns ju en del grundavgifter i botten som alltid finns där, oavsett hur ofta bilarna åker ut och hämtar. Så finns det ju, de stora kostnaderna är ju ändå i botten utav allting. Va? Som inte förändras, även om man inte har lika frekventa tömningar. Men sen är det ju, Mats Fredlund, lika fullt så att det är just därför vi också håller igen på det här. Vi försöker att inte höja då det här, utan i privata näringslivet eller i vilket näringsliv som helst så är det ju en konkurrenssituation som tvingar företag till att försöka hitta effektiviseringar och besparingar. Det dyker upp konkurrenter som sänker priser. Då måste andra hänga med. Och så måste man försöka hitta effektiva lösningar på och ändå klara sin verksamhet. När det gäller det här så är det bara vi som kan sätta det trycket mot Tekniska verken. Det är bara vi fullmäktige med taxan som kan sätta det trycket. För det är inte konkurrensutsatt. Och det är därför vi också vill hålla igen på höjningen här. Utifrån deras förslag så vill vi pressa dem ytterligare att försöka hitta effektivare sätt att arbeta för att därmed klara då den här verksamheten med en mindre höjning. Och nu motsvarar väl i princip den här höjningen. Jag hörde inte riktigt vad du sa, Tore. Hur mycket var det själva tidningsinsamlingen motsvarar? 2% motsvarar själva tidningsinsamlingen som man har ålagt kommunen att utföra. Och sen medger vi då bara ytterligare 2% höjning. Och sen är det ju en annan del. Visst var det väl så att den här var inte höjd på det 4 år som taxan inte är höjd. Och det kan man ju tycka, det är ju modigt utav oss. Vilket självförtroende, va? Ett valår så går vi in och höjer och samlar ihop all den höjning man borde egentligen ha gjort under 4 år tillbaka. Så går vi in och gör då dock en väldigt liten höjning, men ändå. Så jag menar, visst borde man med tanke på brukarna också där ute som betalar det här, det hade varit bättre att ta det i små poster istället för att vänta då i 4 år och sen ta ett stort steg. Va? Men i praktiken så är det ju någonting som har ackumulerats under åren också. Och sen är det ju också så, jag vet ju, det ska ju också sägas, att Tekniska verken med Tore Johansson och Kerstin Gustafsson, ja, Kerstin Lampa, visst, förlåt, vad säger du där? Med Kerstin också. De har ju verkligen jobbat med lönsamhet här. Och de har ju levererat för Kiruna Kraft också det bästa resultatet någonsin. Så det ska också betonas att de har verkligen jobbat med effektiviseringar. Tack för ordet.
Tackar.
Bifall till förslaget.
Tack. Och ordet till Sten Ullén. Varsågod.
Ordförande kanske ska säga då, den som ska gå upp på nästkommande, så är man lite förberedd. Men man kan säga, du har ju ändå lite halverad service får man ju. Man får ju svarta tunnan tömde hälften så många gånger per ett år. Men å andra sidan får vi ju komposttömning. Under sommaren så kommer de ju varannan vecka, under vintertid var fjärde vecka. Det är ju det. Så att det är både halverad service och bättre service. Så det är som två delar. Sen är det ju så att visst, TVAB har ju gett ett förslag på taxa. Och det kan man väl tycka. Men det finns ju några partier här i fullmäktige som inte är med i Tekniska verken eller Kiruna bostäder. De måste ju ha all rätt att lägga sitt förslag på taxa. Annars behöver vi ju inte ens komma hit. Sen Mats Dominico, du kan ju föreslå TVABs höjning på, om det nu var 14% eller vilken procentsats. Då, det är ju upp till er att göra det. Men bifall till kommunstyrelsens förslag.
En replik är begärd av Mats Tamik, och det kunde inte låtas bli att kastas in en brandfackla, det absolut sista ur sitt inlägg här. Mats Tamik, en minut.
Ja, som svar till Sten Ullén, det var inte det jag efterlyste, utan det var ju hur besluten hade kommit fram och vilka konsekvenserna blir för tekniska verken. Och det har ju Tore svarat på, som är kunnig i de här frågorna. Så att jag just i det fallet nöjer mig med frågan, men det är fortfarande, var är det här beslutet om 4% förankrat? Det var det vi ville ha reda på. Sen inledde jag ju, om nu Sten råkade missa just det, men att vi ligger faktiskt bland Norrbottens högsta taxor och avgifter jämfört med andra kommuner. Och det är en utmaning för oss. Tack.
Sten Ullén, första replik.
Jag vill ju inte sluta mötet förrän klockan 2:30. Jag tycker vi ska köra till 8. Nej, det var inte det. Personligen så tyckte jag att vi skulle ha noll höjning. Men jag går vika för gruppen och gick med på det förslaget som var.
Då var det replikskiftet avslutat. Men vi har Sten Stridsman och Tore Johansson. Sten Stridsman, Vänsterpartiet. Varsågod.
Tack, ordförande. Vi är alltid emot de här kraftiga taxi- och avgiftshöjningarna, för att de slår alltid hårdast mot låginkomsttagarna. Men i det här fallet så tillstyrker jag den lägsta föreslagna taxehöjningen på 4%, så att ni har ju ändå tagit viss hänsyn till att man kan inte göra så kraftiga taxehöjningar.
Tackar, Sten. Det började verkligen inte som ett bifallsyrkande, det måste jag säga. Tänkte, ja, då blir det voteringar igen. Ja, då ska vi se, Tore Johansson, Centerpartiet.
Ja, Gunnar Sjöberg har redan sagt att vi har i 4 år inte höjt någonting. Och vi har varit helt eniga i styrelsen. 4 år är alltså in på förra mandatperioden också. Och nu kan vi kanske så här i efterhand säga att det var inte klokt. Vi skulle ha kanske tagit 1% eller 2%, och hade ingen tyckt, alla hade tyckt att det var en liten höjning, det var jättebra. Nu när vi då ser att vi inte längre klarar 0 och inte klarar 2% heller, då tvingas vi höja lite mer. Men det känns, jag tycker att det känns som att ni är nöjda med att det har varit 0 höjningar i 4 år. Ni vill fortsätta med 0 höjningar trots att allt annat blir dyrare.
Tackar. Då går ordet till Mats Fredlund, Sverigedemokraterna.
Ja, det har ju blivit höjningar på de sista 4 åren. Jag har ju fått dubbelt så mycket jobb som privatperson då, för jag måste ju sortera mat och sopor. Förut gjorde jag inte det. Tack.
Replikskifte begärd av Tore Johansson. Tore Johansson, Centerpartiet, första replik.
Det är ingenting som vi har hittat på att man ska börja samla in matavfallet, utan det är pålagor från högre myndigheter än vad vi råder över, utan vi bara effektuerar det som beslutas. Vi måste alltså samla in matavfall, precis som vi ska samla in nu tidningspapper också. Tack.
Då var det replikskiftet avslutat och talarlistan är tom med fullmäktige Kenneth Stålnacke. Varsågod.
Ordförande, fullmäktigledamöter, åhörare, radiolyssnare. Det som vi reagerar kraftfullt emot här är ju, det är ju hanteringen av det här ärendet. Alltså att Tekniska verken då säger att ja, de behöver 14% höjning. Och sen efter någon sorts märklig mejlkorrespondens så får vi se att nej, men de klarar sig med 8%. Men sen säger kommunstyrelsens ordförande att ni får klara det med 4%. Det är klart att vi tycker att det här känns som en märklig hantering av ärendet. Det är inte så att vi vill ha 14% höjning. Vi vill ha 0% vi också. Men alltså fullmäktige måste ju få ta del av hela materialet. Precis som Mats Tamik här försökte få fram. Vad är liksom bakgrunden och vad har styrelsen sagt? Jag uppfattar att styrelsen har sagt 14 och ingenting annat. Så att det är det som är det märkliga. Och det finns inget underlag presenterat för kommunfullmäktige. Det här är inte första gången. Det har ju blivit någon sorts vana att vi inte får fullständiga underlag i kommunfullmäktige. Detta är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige måste få veta konsekvenser av de beslut som här fattas. Det vet vi inte idag. Vi har hört någon muntlig redogörelse. Tore pratade väldigt lågt, så jag kan säga att jag hade lite svårt att höra vad du sa också. Så att jag tycker att här måste du till en skärpning. Fullmäktige måste få korrekta underlag. Om det är så att kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsen tycker att nej, men ni begär för mycket pengar, ja, men skicka tillbaka frågan till Tekniska verken och säga att vi kommer föreslå en höjning på 4%. Vad blir konsekvenserna för verksamheten då? Så att vi får veta vad blir det för konsekvenser av fullmäktiges beslut? Det är väl ändå rimligt. Jag vet att du, Gunnar, var väldigt noga med de här sakerna när du var i opposition. Du ville ha ordentliga underlag. Det vill vi också när vi är i opposition. Och jag tycker att det är ett rimligt krav på ledningen också. Ordentliga underlag till kommunfullmäktige så vi kan ta rätt avvägda beslut. Tack.
Tackar. Replik är begärd av Gunnar Sedberg, Centerpartiet. Första replik. Varsågod.
Tack ordförande. Ja, Kenneth, jag vet inte om jag var noga med det, men det kanske jag var. Jag tackar väl för den komplimangen i så fall. Men en annan sak som jag vet att jag var väldigt noga med, det var det jag sa tidigare här, att i en verksamhet som har monopolställning så kan man inte alltid bara släppa allting som verksamheterna önskar sig, släpper man bara igenom. Och en sån kultur tycker jag att det definitivt har funnits här, och jag tror att du ibland var ett undantag ifrån den regeln, att du höll emot och sa det här köper vi inte, utan här får ni faktiskt komma med något bättre. Och det är så politiken ska göra. Och det är det vi gör nu också. Sen kan jag väl hålla med dig, och det har vi också sagt åt Tore, att där var en brist från våran sida. Vi borde ha kommunicerat det tydligare, att här vill vi sätta en broms. Vi vill inte släppa igenom den här höjningen. 14% var ju aldrig aktuellt. Jo, från början var det aktuellt, men den var ju, som Tore redogjorde för, så var ju i slutändan var det väl 8% som man yrkade på. Så att det är härifrån vi kan sätta den bromsen, som du också ibland i alla fall gjorde. Och det är det vi vill göra. Tack för det.
Vill Kenneth Stålnacke ha en replik? Första replik, varsågod.
Nej, men det är ju alldeles riktigt. Det är klart att fullmäktige har ju sista ordet. Men det är också viktigt att vi som sitter här, för vi som inte sitter i Tekniska verken och sitter i olika specialistnämnder, måste ju ändå få någon sorts underlag för vad olika saker får för konsekvens. Risken med det här är ju, om jag har tolkat Tekniska verkens styrelse rätt, är att vi skjuter ett berg framför oss. Jag hoppas att jag har fel. Jag hoppas att den risken inte blir verklighet, utan att ni kan hantera verksamheten med en 4% höjning. Men egentligen bara, det här är ju lite principsak från min sida, att vi måste försöka jobba fram adekvata underlag till den här församlingen. Hur ska man annars kunna, annars sitter vi och gissar här. Vi gissar att ni klarar det med 4%. Men det är också ett underbetyg och ett underkännande till specialistnämnden, specialiststyrelsen och dess tjänstemän. Det måste vi väl alla vara på det klara med att det här är. Tack.
Ska vi se, vill Gunnar ha en replik, andra replik?
Ja, kort bara. Jo, nej, men jag kan ju ge dig rätt, Kenneth, och som vi har sagt tidigare i det här ärendet också, att underlaget hade kunnat vara bättre. En konsekvensbeskrivning borde kanske ha gjorts, ja. Men det viktigaste här tycker vi ändå är att vi ställer oss här på Kirunabornas sida. Kirunaborna vill hålla nere taxorna. Vi kan jämföra med andra kommuner. Hur mycket kostar i de kommunerna med den här verksamheten? Behöver det vara dyrare i Kiruna? Nej, det behöver inte vara dyrare i Kiruna. Här sätter vi tryck mot Tekniska verken. Se till att göra samma jobb fast till en lägre kostnad. Eller i alla fall till en, utan att behöva höja så mycket mer då än dessa 4%. Va? Så att det är rätt när det gäller underlaget. Det hade kunnat vara bättre konsekvensbeskrivningar gjorda. Men vi ska sätta tryck mot verksamheten och kräva effektivitet. Det är för Kirunabornas skull.
Tackar. Då är det replikskiftet avslutat och vi har en talarlista som säger Mats Tavernick och därefter Lars Törnman. Varsågod Mats Tavernick och Socialdemokraterna.
Tackar. Jo, alltså vi har ju fortfarande inte fått svar på några frågor. Tore berörde ju lite grann konsekvenserna att det kommer att bli tufft för TVAB att klara det här. Men det viktigaste av allt, vi hanterar ju kommunen, medborgarna, kirunabornas skattepengar, och det här är ju definitivt en sån fråga. Och då måste vi också få reda på hur mycket dyrare kommer det här att bli för kirunaborna, den här 4% höjningen. Det framgår inte heller utav underlaget som vi har tagit ställning till idag. Så de två frågorna skulle jag vilja ha svar på ytterligare. Konsekvenserna och hur mycket dyrare blir det för kirunaborna. Tack.
Vill Tore Johansson ge en replik där? Då låter vi Tore ta repliken. Varsågod.
Ja, som du tänker i kronor, hur mycket dyrare? Eller vad menar du?
Ja, i kronor. De här 4%, hur mycket dyrare blir det för kirinaborna?
Jag har tyvärr inte taxan i huvudet exakt, men 4% på det, på dagens taxa, det du betalar idag, 4% mer på det blir det. Jag har inte summorna i, om du begärde det att jag skulle haft de summorna i skallen, så tror jag att du överskattade min förmåga.
Ja, precis. Jag kan ju upplysa fullmäktige att inte jag heller har, men någonstans i här det är 3400 kronor per år gången 4%, vilket innebär alltså på helåret ungefär 100 kronor, lite drygt. Tore Johansson.
Ja, alltså följderna blir då att vi, jag har ju sagt det redan innan, att vi kan hantera det här, men att det finns risk då att avfallsinsamlingen försenas ytterligare. Den är redan försenad, att det försenas ytterligare. Annars får vi göra precis som alla andra, att vi får dra in lite här och lite där. Det finns ingenting som vi tar bort. Allt kommer att göras. Men att vissa förseningar kan det bli då i matfallshanteringen framför allt.
Tack. Nu så, jag kontrollerade och taxan för 2021 ligger på 3320 kronor. Det blir ju lite mer än 4% är lite mer än 100 kronor. Jag ber om ursäkt för det. Men då har ni häradet i alla fall. Den som är hågad kan göra själv uträkningen 0,04 gånger 3320 kronor. Lars Törman, varsågod.
Jag tänkte så här att vi har på nu stort antal år egentligen bakåt för att forma insamlingen av matavfall i Kiruna. Kuravara, där fungerar det. Lilla Kuravara i Sopper och byarna och norrut, där har jag sett nu att någon kommer med en kärl för oss. Förhoppningsvis är det en bra början. Och centrala stan vet ni hur det funkar. Det vill säga inte alls i princip. Så att det ska behöva ta så lång tid att man ska få insamlingen av matavfall att fungera, det är det jag har väldigt svårt att förstå. När de flesta kommunerna i Sverige har klarat av det. Men att vi fortfarande står och stampar. Och vi har ju legat på och försökt att få igång och blivit glada varje gång vi har sett en kärl som har delats ut eller lagts till, utanför fastighetsgränsen eller vid gränsen och så vidare. Men det är den delen jag tycker, i och för sig är 4% viktiga, 100 kronor också. Men det viktiga måste ändå vara att vi får den att fungera som i de flesta andra kommuner i Sverige. Någonting är fel någonstans när vi inte klarar av det. Och jag vet att det finns hinder och det finns synpunkter som har kommit fram varför det har blivit si och så och så vidare. Men på något sätt känns det att man pressar kanske inte nog mycket för att få den helt snabbt genomförd. Som man kanske skulle ha behövt vid vissa tillfällen. Så att det är den delen som jag störs mest av.
Tack. Tack Lars Törman. Tore Johansson, Centerpartiet, varsågod.
Ja, bara en upplysning. Lars Törman är med i Tekniska verkens styrelse och har varit med i många, många år. Och det har inte varit några avvikande meningar i styrelsebehandlingen. Vi har alla tyckt att det är viktigt att det här införs och görs så fort det är möjligt. Och allt det där. Det har inte varit någon som helst menaktig skillnad i styrelsens behandling. Alla har haft samma linje. Tack.
Repliker begärda Lars Törman.
Jag tror att du missuppfattar. Det är inte så att jag riktar kritik mot styrelsen eller någonting annat. Utan jag är besviken att vi inte har lyckats få det att fungera tidigare. Och att den inte fungerar idag heller. Jag riktar absolut ingen kritik mot varken ordförande eller oss själva i styrelsen. Vi har gjort vad vi har kunnat. Vi har lagt fram förslag och så vidare. Och sen har det uppstått hinder. Olika former av hinder som har gjort att det inte kunnat genomföras. Men jag hoppas att den blir genomförd i alla fall nästa år.
Tack för det Lars. Talarlistan är tom. Det var vi inte. Gunnar Silberg. Jag trodde du begärde en replik när jag gav den åt Tore istället. Varsågod Gunnar.
Tack ordförande. Nej, men jag skulle vilja vara lite tydlig på den här punkten. Därför att, alltså, nu, oppositionen säger väl två saker. Kanske Mats Tavernick också säger två saker. Både vill höja och vill sänka samtidigt. Jag kanske missförstår dig. Du får förklara. Men jag vill ändå i bakgrunden. Alltså jag räknade på det här som siffran vi fick. Det här motsvarar en höjning på 11 kronor i månaden. 11 kronor i månaden för en villa i Kiruna. Och en väldigt låg höjning. Och i det ingår då det staten har ålagt oss att ta tidningsinsamlingen. Det ska vi få plats med i den här höjningen. Lönerna har stigit med 2-2,5% varje år. 2-2,5%. Och hur mycket dieselkostnaderna har stigit, det tror jag inte ens vi ska nämna i det här rummet. Va? Det är hysteriska prisökningar på diesel. Den här höjningen motsvarar då på 2% är tidningsinsamlingen, 2% är resten. 2% på 4 år, det är 0,5% per år. Om man hade tagit den årligen, 0,5% per år. Medans lönerna har stigit med 2-2,5%. Alltså 4-5 gånger så mycket har lönekostnaderna ökat. Och diesel väsentligt mycket mer än så. Och då, den relevanta kritiken här, det är ju då inte höjningen som jag uppfattar. Utan det är ju i så fall det här konsekvenserna. Som ni också efterlyser. Och det ger vi ju delvis rätt. Vi hade kunnat vara bättre på att beskriva det. Men vi sätter ju ändå in det här i ett sammanhang. Att vi har inte låg renhållningstaxa i Kiruna. Klarar man det här i andra kommuner med motsvarande förhållanden som vi har. Så ska vi klara det i Kiruna också. Och det härifrån vi ska bevaka Kirunabornas intressen. Och hålla nere kostnaderna för Kirunaborna. Det är bara vi som kan göra det. Och inte släppa igenom allting som de förslag som kommer upp ifrån förvaltningar och ifrån bolagsstyrelser. Så återigen då, tack för ordet och bifall till förslaget.
Tackar. Och ordet till Roger Sop, Socialdemokraterna.
Tack så mycket. Jag tänkte fråga ordförande för Tekniska verken, Tore Johansson. Du nämnde tidigare att det fanns en del hinder. Vilka hindren just att det har tagit tid med insamlingen av matavfall och hur många Kirunabor eller hur många hushåll berör ungefär som är kvar att påbörja den här insamlingen på ett ungefär. Och när tror du att ni har rullat ut allting?
Då går ordet till Tore Johansson. Första replik, varsågod.
Ja, jag har ingen klar tidsplan, men hindren har varit från början det är ju speciella bilar som ska kunna samla in flera fraktioner på en gång. De var kraftigt försenade. Och sen har det varit nu, sista året, brist på förare. Vi har till och med sådana som har andra funktioner, tjänstemän på bolaget som har varit tvungna att hoppa in som råkar ha de kort som krävs. Jobbat som chaufförer under sommaren. Ingen fel idé, det är bra att känna på yrket. Men jag har ingen klar tidplan när vi är helt klara med det här. Det har jag faktiskt inte. Men det jobbas på allt det som går för att få det här infört. Men det är också en samverkan med framförallt fler bostadshusen ska själva göra vissa saker. Så att det går att samla in och där är det kraftiga förseningar som vi då drabbas av i slutändan. Tack.
Tackar. Då går ordet till Mats Tavernick och Socialdemokraterna.
Tack. Bara ett klargörande till Gunnar Selberg. Jag hade 3 frågor kopplat till det konkreta ärendet och jag har fått svar på det jag inte har fått svar på. Det är ju då att jag hörde Lars Törnman som också sitter med i styrelsen. Han har ju varit med och beslutat om de här 14%. Men däremot vet jag inte om styrelsen har varit med och beslutat om 8%. Det var ju det som var inledningsfrågan egentligen. Och konsekvensbeskrivningen har vi fått och också konkret vad det här innebär för Kirunaborna. Så det tackar jag för. Tack.
Då är talarlistan tom. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Vi har bara ett förslag och det är bifallit av Gunnar Selberg, Sten Ullén och Sten Stridsman. Och det är att renhållningstaxan för år 2022 höjs med 4% och att taxan börjar gälla från 2022-01-01. Jag frågar fullmäktige, kan vi göra så? Då kommer vi in på nästa taxa och det är VA-taxa 2022, Tekniska verken i Kiruna AB. Där är förslaget att VA-taxa för år 2022 höjs med 3% på förbrukningstaxan och 0% på anläggningstaxan enligt förslag. Och att taxan börjar gälla 2022-01-01. Jag lämnar ordet fritt. Talarlistan är tom, kan vi gå till beslut? Ja. Beslutar kommunfullmäktige enligt med lagt förslag. Ja. Kom ihåg det här nu. Nu är det val om ett år. Det här klubbslaget på 3% gick igenom direkt, medan 4% debatterades i säkert 20 minuter. Min poäng är alltså, genomför årliga återhöjande små höjningar istället för att ta större höjningar i lite pö om pö. Det är ingen kritik mot oppositionen, utan det är bara en vänlig påminnelse till vi som styr och ställer. Det är heller ingen kritik till majoriteten för övrigt, eftersom det är de som hittat på det här med att införa 4% höjning helt plötsligt. Ja, okej, okay, det var en utvikning. Jag vet att jag tar mycket plats, jag ber om ursäkt för det. Jag försöker liva upp stämningarna. Anhållande om tilläggsbudgetering, investeringsplan 2021 för anläggande av lokalgata på Östra Industriområdet. Det är ett förslag från kommunledningsförvaltningen. Förslaget är att tilläggsbudgetera investeringsmedel om 6 miljoner kronor på HP-10014 gatuinvesteringar för detaljprojektering, upphandling och anläggning av lokalgata på Östra Industriområdet. Det kostar pengar att växa. Jag lämnar ordet fritt. Kan fullmäktige besluta i Kristin Brännvall, Feministiskt initiativ.
Tack, jag har inget yrkande. Jag bara undrar över rubriken. RKL-val, vad står det för?
Inte den.
Nej, det är inte Va? Den punkten.
Ja, vi kommer dit. Jag tar den. Ja. Jag tar det då.
Förlåt, tack.
Kan fullmäktige besluta enligt med lagt förslag? Då är vi på anhållen om tilläggsbudgetering, investeringsplan 2021 för ombyggnad av ventilation vid Tange skola. Och där är förslaget att tilläggsbudgetera investeringsmedel om 675 000 kronor. Uppdrag kommunala fastigheter IV10782 för ombyggnation av ventilation vid Tange skola. Jag lämnar ordet fritt. Kan fullmäktige gå till beslut? Besluta fullmäktige i enlighet med lagt förslag. Och då välkomnar vi Jimmy Johansson, Centerpartiet, till fullmäktige. Du ska få sätta dig så att du hinner andas. Känner ingen stress, alla radiolyssnare väntar på dig. Då så. Då har vi ny fördelningsnyckel, Lapplands gymnasium, Lapplands kommunalförbund. Där är förslaget att godkänna förslag till ny fördelningsnyckel från och med 2023 avseende Lapplands gymnasium. Den nya fördelningsnyckeln har sin grund i prislappsmodellen och de ingående variablerna uppdateras årligen. Jag ger ordet till Gunnar Seberg.
Tack för ordet, ordförande. Jag skulle bara vilja ge lite bakgrund till det här. Det står om prislappsmodellen, ingående variablerna som ska uppdateras årligen. Vad är detta för någonting? Jo, vi har ju en gemensam gymnasieskola med Jokkmokk, Pajala, Kiruna och Gällivare kommuner. Och när vi väl gick in i den här, då hade vi en väldigt enkel modell. Varje kommun lyfte över hela sin kostnad för sin gymnasieskola in i Lapplands gymnasium. Och sen rullade man bara vidare. Och så hade vi något som heter fria nyttigheter, eller har något som heter fria nyttigheter, vilket betyder att kommunerna fortsätter att ta kostnaderna för skolorna och skolmaten och allting där omkring. Och så lyfter man bara över själva verksamheten in hit och kostnaderna för den. Med åren så har man uppfattat det här som att den har blivit skev, den här ersättningen, beroende på hur elevantalen har förändrats i de olika kommunerna, så tycker man att det har blivit skev fördelning. Och framförallt Pajala tyckte de kom i en väldigt snesits och fick betala väldigt mycket mer än vad de tyckte de borde betala. Då tog man fram en modell av ett företag man anlitade som heter Public Partner. Och den här Public Partner, de kom med en modell där vi skulle betala då per elev. Varje kommun skulle betala lika mycket per elev. Och det här sparkade ju jag och vi bak ut på givetvis. Därför att det skulle betyda i en stor skola som vi har, relativt stor skola som vi har i Kiruna jämfört med Pajala, Jokkmokk framförallt, som har mycket mindre skolor, så är det egentligen mycket billig, mycket lägre kostnad per elev att bedriva undervisningen när man får större klasser. Och med den här modellens förslaget som kom, då skulle vi egentligen helt och hållet ge bort våra stordriftsfördelar. Och vi skulle ta lika höga kostnader för våra elever som Pajala har för sina elever. Och det här var inte rimligt. Va? Och det var många år, ja, i alla fall två år, två och ett halvt år, har då gått med i princip trätor kommunerna emellan. De har varit jättesur på mig, de andra kommunerna, för att vi inte accepterar den här modellen som public partner hade föreslagit. Och jag skulle nog vilja påstå, säkert kommer någon att säga emot mig, men om vi inte hade hållit emot här, eller om vi inte hade hållit emot här, under normala förhållanden så hade det här gått igenom. Och Kiruna kommun har fått betala mellan 5 och 7 miljoner mer för vår gymnasieskola varje år. Vad vi nu har valt att göra istället är att vi har gått in i den här prislappsbudgeteringsmodellen, vilket betyder att vi tittar på riket i stort. Hur mycket borde det kosta för Pajala som en liten kommun att bedriva en gymnasieskola? Och hur mycket borde det kosta för Kiruna? Hur mycket borde det kosta för Jokkmokk och Gällivare att bedriva en gymnasieskola? Med anledning av hur stora de här är när vi tittar på övriga landet. Och då får vi fram en, och sen tar man också hänsyn till demografi, geografi, befolkningsstruktur och allting sånt där. Allting sånt tar man här också hänsyn till. Va? Och då får vi fram en prislapp. Och hur mycket det borde kosta i Kiruna. Som är hämtad från... som är hämtad då från ett rikssnitt egentligen. På en så lika stor skola. Och när vi väl kom på det spåret. Då var det ju svårt för de andra kommunerna att hålla emot längre. Utan de var tvungna helt enkelt att ge med sig och acceptera. Att vi går in i den här prislappsmodellen. Där vi betalar då relativt de andra kommunerna lika mycket som vi skulle ha gjort jämfört med övriga kommuner i landet. Om ni förstår ungefär vad jag menar. Sen har ju vi en gymnasieskola som är väsentligt dyrare än övriga landets gymnasieskolor. Men det beror också på att vi har väldigt mycket mer praktiska utbildningar än vad övriga landet har på sina skolor. Det är de praktiska utbildningarna som kostar pengar. Så jag är jätteglad som ledamot i Lapplands gymnasium och även i Lapplands kommunalförbund i direktionen att vi äntligen går i mål med detta. Så nu betalar vi inte mer än vad vi skulle ha betalt om vi drev skolan i egen regi. Det är väl egentligen slutsumman. Tack för ordet, ordförande, och bifall till förslaget.
Tack för det. Då ger jag ordet till Mats Tavernik och Socialdemokraterna.
Tack ordförande. Jo, jag instämmer i mycket av det Gunnar Selberg säger här, och vi har ju varit eniga ifrån Kiruna, vi som sitter som representanter i direktionen för Lapplands gymnasium har varit eniga om det här, och vi fick ju på vårat bord ett väldigt dåligt förslag som har presenterat av Public Partner som då har reviderats, så nu är vi framme vid ett bra grundförslag. Vi ser också att fler kommuner i Norrbotten nu börjar titta på hur man kan samarbeta för att kunna erbjuda fler, framförallt fler utbildningar, fler program till deras gymnasier. Och här har ju vi legat i framkant, så att det här i grunden har varit ett bra samarbete för alla kommuner som är inblandade i Lapplands gymnasium. Tack för det, tack.
Tackar, och då går ordet till Roger Sop, Socialdemokraterna.
Jo, jag kan bara konstatera som både Gunnar och Mats är inne på. Vi har haft en totalt enad front oavsett parti från Kiruna. Att det förslag som Public Partner kom med för tre år sedan. Det borde ju aldrig tagits upp överhuvudtaget i direktionen. Det var ju så huvudlöst, dåligt och orättvist. Jag kan bara själv säga att jag är ordförande i Lapplands gymnasienämnd. Och jag tog själv ett initiativ i fjol höst och kontaktade förbundschefen. För att få till en utredning. Jag föreslog att en tidigare gymnasiechef, Per Wennebjörk, skulle utreda det här förutsättningslöst utifrån direktiv från direktionen och från Lapplands gymnasienämnd. Att man tillsammans gav direktiv till det här att titta på det här på nytt. Va? Nu har man ju hittat en bra modell. Man har egentligen justerat den, kan man säga, den ursprungliga. Nu har vi kommit mer till rättvisa förhållanden mellan kommunerna. Och det är ju som det har konstaterats att en stor kommun, den programkostnaden är naturligtvis billigare därför att det är fler elever jämfört med en liten kommun. Ganska självklara saker som nu är under lösning. Det har ju varit en irritation i 2,5-3 år som också Gunnar konstaterade i den här frågan. Just på grund av fördelningsnyckeln. Jag yrkar också bifall till fördelningsnyckeln. Tack.
Tack för det, Roger Sop. Och då är talarlistan tom. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Då vill jag bara kontrollera och yrkade Mats bifall till förslaget. Då har vi tre bifallsyrkande från Gunnar Selberg, Mats Tavernik och Roger Sop till det liggande förslaget. Och jag frågar fullmäktige, kan vi besluta enligt med lagt förslag? Tackar. Då kommer vi till översyn av valdistrikt inför RKL-val 2022. Och för den oupplyste så kan jag informera om att RKL står för riksdag, kommun och landstingsval. Även om vi nu har regioner i hela landet så är min uppfattning, jag kan ha fel här, men är min uppfattning att man i rent ur ett lagtextperspektiv inte faktiskt har ändrat valen till något annat än landsting, utan vi har bara döpt om dem till regioner. Men förslaget är att valdistrikt Järnvägen sammanfogas med valdistrikt Övre Norrmalm och att valdistrikt Sandstensberget sammanfogas med valdistrikt Högalid. Jag lämnar ordet fritt. Roger Sop, Socialdemokraterna.
Jag har inget annat yrkande, men som sifferbitare så tycker jag alltid det är tråkigt när man stuvar om, när man inte kan jämföra exakta valdistrikt sen tidigare. Men jag förstår ju skälet till det här. Tack.
Vi har haft exakt den diskussionen även i vår egen fullmäktigegrupp nu under förmiddagen, att vi tappar ju av det här. Men ni ser ju också siffrorna, jag tror det är något ställe där alltså det är 400 personer färre. Alltså det är 6 personer som berörs av stadsomvandlingen och det kommer att påverkas. Det är bara så. Men du har helt rätt. Nu skulle inte jag ha sagt någonting för nu åkte händerna upp i luften. Annika Enelund, Centerpartiet, är efter Sten Ullén.
Tack ordförande. Bara en annan reflektion, även en siffra som ser lite märklig ut. Centrum har ju ökat med ett antal hundra personer, vilket ju ser konstigt ut med tanke på att det sker väldigt stor utflyttning därifrån. Vi försökte bena ut det här under morgonen, vad den siffran kunde innehålla, men vi lyckades inte riktigt komma fram till det. Bara en reflektion som vi gjorde, att märkligt att väljarna ökar i centrum samtidigt som folk flyttar därifrån. Men vi vet inte riktigt vad det beror på.
Så är det. Sten Ullén, varsågod.
Jo, jag kan hålla med Roger. Det är ju lite trist att man inte kan följa statistiken. Men det är ju så när distrikten blir för små, då måste man göra någonting. Jag har ju mera, nu blir ju det här det största distriktet, Högalid. Så jag hoppas att man tillför lite extra resurser under valdagen. För annars kommer ju de få kämpa halva natten för att bli färdig med valresultatet. Och vi vill ju att det ska bli klart så fort som möjligt. Det var bara en kommentar.
Tackar, tackar. Talarlistan är tom. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Beslutar kommunfullmäktige enligt med lagt förslag. Då kommer vi in på motioner. Då har vi betat av dagordningen och vi är inne på motioner. Men jag inser ju att det kommer bli tajt och innan före 14.30. Men så kan det vara ibland. Motion snöröjning i Kiruna kommun. Mats Fridlund, Sverigedemokraterna. Ska jag läsa upp förslaget först och så tar du ditt anförande senare? Okej. Okay. Förslaget är att motionens första att-sats avslås då en betydande del av snöröjningen redan är utlagd på entreprenad. Det råder även osäkerhet kring om det skulle leda till sänkta kostnader. Och att motionens andra att-sats anses besvarad då framkomlighet är motivet bakom snöröjning. Varsågod Mats Fredlund.
Ja, jag är ganska mycket själv ute och promenerar här. Och om man tar gång trottoarer och det. De är ju alltid så otroligt dåligt plogade som lutar ju inifrån och utåt. Och tar man då till exempel barnvagnar, äldre med rullator eller rullstolsburna människor. De kan ju inte ta sig fram på trottoarerna överhuvudtaget. För att då måste de ju ner på körbanan. Och sen är iakttaget även gångstigar i här kommun. Då plogar man på gräsmattorna istället. Så när våren kommer, då ska man plumsa i 2 decimeter lera. Med till exempel rullator, rullstol eller barnvagn. Man har bommat hela gångstigen. För det finns ju faktiskt maskinstyrningar idag till maskiner. Då kan man åka runt sitt distrikt och programmera in slingan. Då bommar man med kanske 1 decimeter. Och idag så är det då hela gångstigens bredd. Så jag tycker man måste absolut göra någonting åt snöröjningarna som är i stan. För det har ju varit otroligt dåligt förra året. Både vägar och framförallt och trottoarer och gångstigar. Tack.
Talarlistan är tom. Ska det vara fullmäktiges avsats att inte debattera detta? Gunnar tittar uppmanande på kommunalrådet. Varsågod Gunnar.
Tack. Vi kanske inte behöver någon längre debatt. Men vi hade lite svårt att hantera motionen i och med att att satsen var formulerade som de är. Vi har ju ingenting emot att lägga ut saker på entreprenad. Vi prövar ju gärna att lägga ut saker på entreprenad för att skapa... Dels kunna pressa kostnader som vi pratade om tidigare, utsätta saker för konkurrens. Det driver utveckling. Va? Så att lägga saker på entreprenad är bra. Men man kan inte bara ta för givet, som Mats Fredlund föreslår, att vi ska lägga ut all snöröjning på entreprenad för att sänka kostnaden för Kiruna kommun. Ja, men det går som inte att hantera riktigt. Därför att vi vet ju inte ens om det är sant. Vi kan ju inte lägga ut allting på entreprenad för att sänka kostnader om vi inte vet om det sänker kostnaderna. Hur ska vi då kunna säga, ska vi säga ja till ett sånt här förslag, och så kanske det höjde kostnaderna. Det blir jättekonstigt. Och andra att-satsen, att betrygga framkomligheten för kommunbefolkningen, vägar, trottoarer, gångbara. Du föreslår att vi ska betrygga framkomligheten. Ja, men det är ju därför vi har snöröjning. Av vilket skäl har vi annars snöröjning om det inte är för att kommunbefolkningen ska kunna ta sig fram på vägar och trottoarer och gångbanor? Vad tror du, Mats Fredlund, vad tror du vår snöröjning syftar till? Om det inte handlar om att folk ska kunna ta sig fram. Den är helt omöjlig att svara på. Vi försökte ändå att hantera den utifrån vad vi trodde att du kanske menar. Och med anledning av det så har vi förslag till beslut som ordförande läste upp.
Och som ni vet så är ju ingen ny kultur att vi är ett nitiska när det gäller motionens att-satser. Så att det är ingen nyhet det här. Men vi har ett replikskifte och första repliken går till Mats Fredlund. Varsågod.
Ja, då kan ju kommunstyrelsen ta fram budgeten. Vad kostar Tekniska verket med alla maskiner och personal? Och så lägger man ut det då på entreprenad istället. Så tror jag det blir billigare än att ha eget underhåll och personalkostnader. För då betalar man bara för själva kostnaden för jobbet. Inte för att ha folk sen gående och inte göra någonting när det inte är något arbete. Tack.
Första replik, Gunnar Selberg, varsågod.
Ja, då tror du att det skulle bli billigare. Och det kanske det skulle bli, det du föreslår. Men vi kan ju inte lägga ut om vi inte vet. I så fall borde du ha föreslagit att vi går ut och upphandlar all snöröjning. Och undersöker möjligheterna till att sänka kostnaderna för det här istället för att ha delar av det här i egen regi. Väldigt mycket är ju redan utlagt. Va? Men det du föreslår är ju att vi ska lägga ut all snöröjning på entreprenad utan att vi vet om det sänker kostnaderna.
Andra replik, Mats Frilund.
Ja, då anser jag att till nästa upphandling så lägger man ut hela kommunen till upphandling från privatentreprenörer.
Andra och avslutande replik, Gunnar Silberg.
Då får du väl återkomma med ett sådant förslag.
Då var det replikskiftet avslutat. Och som sagt, Mats, i motionen här som vi har gjort hittills i alla fall så är det så att du kan inte ändra ditt förslag på sittande bord. Så det är därför vi är angelägna om att man skriver en motion som är hanterbar egentligen. Talarlistan är Mats Niemi, Kristin Brännvall och därefter Lars Johan Dahlhägg. Mats Niemi, Socialdemokraterna, varsågod.
Ja, jag ska inte kommentera motionens satser, men jag förstår andemeningen. Det här med snöröjning av trottoarer och gångbanor, det är inte prioriterat som det ska vara. Så jag uppmanar ju Tore som sitter i styrelsen som ordförande att se till att det blir prioriterat, gångbanor och för de som har rullatorer och barnvagnar och allt möjligt. Tack.
Tackar. Då går Tore in och vill ha en replik. Första replik. Varsågod, Tore Johansson.
Ja, det här är ju uppdragsverksamhet som kommunledningen ger ut till Tekniska verken. Så att vi styr ju inte hur mycket vi ska göra och vad vi ska göra. Och hur ofta. Vi styr ju den dagliga verksamheten sen med de resurser som vi blir tilldelade. Och sen vill jag säga till Mats Fredlund att om du tror att Tekniska verkens personal rullar tummarna när de inte är ute och plogar gatorna, det gör de ju inte, utan de har ju andra sysslor. Så att det är inte, det är precis samma som hos en privat entreprenör. De sitter inte heller och rullar tummarna när det inte snöar. De gör annat. Det är precis likadant på Tekniska verken. Och det här är ju mycket det som Gunnar Selberg säger, att det här är ju både privat och i egen regi Tekniska verken. Just för att man ska kunna jämföra kostnaderna på ett bra sätt. Och det fungerar väldigt, väldigt bra de år vi har haft det.
Tack.
Tackar. Då går ordet till Kristin Brännvall, Feministiskt initiativ.
Tack. Jag ska inte heller yrka bifall på motionerna av de skäl som har angetts här från Gunnar Selberg. Men jag vill också faktiskt ge medhåll till Mats Fredlund om intentionerna i den. Och falla in i det Mats Niemi säger också. Därför att tillgänglighet är ju, precis som man säger, tillgänglighet är ju hela poängen med att snöröjning överhuvudtaget existerar. Och det går ju att göra snöröjning med till olika kvalitet och med olika syften. Beroende på vilka målgrupper man prioriterar och vilka vägar man prioriterar och sådär, precis som vi är inne på. Det finns ju ett begrepp som heter jämställd snöröjning till exempel, som kan vara en ambition och som jag har uppfattat i någon mån är det också. Alltså det finns ju prioriteringsambitioner som låter bra i teorin. Men när vi har haft redovisningar i, om det är kommunstyrelsen och så vidare tidigare, så har vi också försökt ställa frågor kring just det. Att okej, på papper så säger man att det är så här det ska genomföras, men har vi någon liksom nivå, kvalitetsnivå, eller hur följer man upp att det också blir på det här viset? Därför att i praktiken ute i vardagen och verkligheten i Kiruna så funkar det ju inte alltid så som man hoppas och så som det står i papperna att det ska göra. Så det är en fråga, jag håller med om att det är en fråga som vi skulle behöva komma åt på något annat sätt än med befintliga dokument. Så jag förstår intentionen i motionen. Tillgänglighet är en extremt viktig fråga. Tack.
Tackar. Då går ordet till Lars-Johan Dahlhägg, Moderaterna.
Snöröjning. Jag tror säkert man kunna lägga ut snöröjning på entreprenad alltihop. Men då måste man ju få att företag räknar på dem. Den här upphandlingen som var i år till exempel på kommunsgator, det fick man inte in anbud på alla de områden man ville ha. Och anbudsförfarandet blev då försenat. Och till slut så fick man tigga, böna och be till entreprenörer att snälla räkna. Och så räknades och sen fyllde man ut sin kvot. Så det fanns inte entreprenörer som ville räkna på alla de här. Så att det hade inte blivit billigare att lägga ut. Att vi hade haft ett större problem istället med ökade kostnader. Vad gäller Tekniska Verkets gatuparkavdelning så är de i världsklass när det gäller snöröjning och hantering av kommuns gator. Det är också så att i alla de här upphandlingarna så finns det tydliga direktiv vad som är prioriterade områden och inte. Sen är det upp till entreprenören att sköta det. Och då är det beställaren som ska då i det här fallet se till att prioriteringarna följs upp av entreprenören. Det här ser inte ut som någon KF-fråga överhuvudtaget, utan det här är ju en tjänstemannafråga. Men till Tekniska Verket och Tore Johansson så vill jag bara säga att ni har en superfantastisk bra avdelning, gatuparkavdelning, som sköter sig bra. Och det är nog en av de bästa snöröjarna i hela Kiruna kommun. Tack.
Det är inte ofta en moderat säger sådär saker om ett kommunalt bolag. Du får ta åt dig av det här, Tore, det säger jag. Ja, jag blev helt chockad. Gunnar Selberg, Centerpartiet.
Ja, jag också. Jag kom alldeles av mig. Nej, men jag skulle nog vilja hålla med Lars-Johan när det gäller snöröjning. Alltså, det är, även om det är många som tycker om att klaga på snöröjningen, va, så är det imponerande ibland. Även om man kliver upp tidigt någon morgon och ska iväg, va, så är det så, och kan ha snöa ganska mycket, va, så är det väldigt välröjt tidigt på morgonen. Och sen är de ju då säkerställde de med 100% säkerhet att det ska inte finnas något gynnande av politiker när det gäller hur man plogar vägar. Jag kan vid något annat sammanhang berätta mer om det, men det är jättebra. Det finns inte någon som ska gynnas av några sådana skäl. Det var det, men jag tänkte egentligen smara Kristin lite grann. Det finns faktiskt ett forum som hanterar dessa frågor väldigt, väldigt intensivt och väldigt, väldigt djuplodande och så. Och det är Handikapprådet. Där tar vi kontinuerligt upp de här frågorna alltid. Och vi har haft Tekniska verken på besök. Nu har ju pandemin kommit och ställt till det för oss. Så att vi har inte kunnat ha möten i handikapprådet. Men där lyfter man verkligen upp de problem och de problem som finns med snöröjningen. Och på vilket vis den hade kunnat bli bättre. Och en sak som man har lyft upp där och som vi har funderat på också. Det är just det här med att de säger att det blir snedplogade trottoarer. Och det beror ju på att det är så stora maskiner idag. Så när de kommer körande så ska ta, då tar de trottoaren plus halva vägbanan. Och då blir det ju att den plogen, schaktbladet står ju lite snett. Eller den här stora plogen med de här flärparna i sidorna. Och då lämnar man lite snö längst in. Och ett sätt att råda bot på det är att man går med lite mindre maskiner. Man tar bara trottoaren för sig. Och för att skapa då den här tillgängligheten och den jämställda snöröjningen. Men då blir det en högre kostnad också. Och då är det ju som Tora är inne på. Det är ju om vi härifrån är beredda att anslå extra medel till snöröjningen. För att få upp kvaliteten på den. Det är ju härifrån vi måste göra det. Och det kan inte Tekniska verken egentligen påverka så mycket. Utan det är vi som i så fall ger det direktivet.
Tackar. Nu har vi ju klivit över fikatiden här, men jag tänker säga att vi gör klart den här punkten och sen så tar vi en kortare rast innan vi avslutar, kör på med de sista punkterna. Vad tror ni om det? Ja, okej. Okay. Då går vi vidare med Sten Stridsman, Vänsterpartiet, därefter Roger Schop.
Det har ju varit beställarombud gentemot Tekniska när det gäller den här typen av verksamhet, snöröjning och sånt. Och det är ju som Lars Johan säger och även Gunnar, att det är ju en budgetfråga. Det är ju hur mycket anvisar vi medel för att ha en bra snöröjning i kommunen. Det är ju helt avhängigt av det. För Tekniska sköter det här jättebra och har skött under min tid när jag var beställarombud. Men även de privata entreprenörerna skötte det här väldigt bra. Med de ekonomiska resurser som vi gav dem. Så att det är ju en budgetfråga och ingenting annat. För det är ju sen så att man har ju i den här beställningen till Tekniska prioriterat vilka gator, trafikleder och gångbanor tar man först och hur mycket snö det har kommit. Det de som man ska ta snabbast, de som det har snöat 6 cm och sen finns det en gräns på 8 cm. Så det är väldigt bra reglerat så att det är klart att de minst trafikerade gatorna, minst trafikerade gångbanorna tas ju sist. Så jag tycker det här fungerar jättebra. Det är en budgetfråga. Tack.
Tack för det inlägget. Då har vi Roger Schop, Socialdemokraterna.
Tack ordförande. Det Lars Johan Dahlhägg beskriver, det är ju ett problem som kan öka kostnaderna. Om vi inte har tillräckligt, i mindre kommuner finns ju alltid risken att det inte finns tillräckligt många entreprenörer som kan räkna på olika områden. Det finns en bristande konkurrens. Och då riskerar vi med samma, med de pengar vi har, att det blir dyrare och vi får inte en bättre kvalitet oavsett vilka kvalitetskrav vi har. Däremot då undrar jag av Tore Johansson, har ni funderat på att själva ta hand om en liten större del av själva snöröjningen? Då har ni ju kontroll på kostnader och ni verkar göra det här effektivt i den verksamhet ni själva ansvarar för. Är det ett alternativ att titta på så att man inte riskerar väldigt ökade kostnader på grund av bristande konkurrens?
Då har vi första replik, Tore Johansson, varsågod.
Det ses ju över varje år hur det ska upphandlas, hur mycket vi kan göra i egen regi och hur mycket som ska köpas. Idag är det brist på, det är väl därför vi fick in få anbud också, det är brist på maskinförare framförallt. Det har jag nämnt tidigare. Vi söker maskinförare. Vi kan inte täcka alla de uppdrag vi har på grund av att det inte finns folk. Och jag vet inte om det skulle bli bättre om vi tog en större andel själv. Vi hoppas att vi kan sprida den här dåliga tillgången på maskinförare till andra så att inte vi alla slutar hos oss och börjar hos entreprenörerna. Så det är en utav anledningarna till att det, jag håller med att det kan bli dyrare på grund av att det är brist på förare helt enkelt. Vi har kunnat rekrytera någon enstaka utifrån, bland annat en familj från Göteborg som flyttar hit tack vare att de nu går att hyra lägenheter med sådana korttidskontrakt. Och vi söker med ljus och lykta över hela landet och det gör säkert många entreprenörer också.
Första replik, Roger Schop, varsågod.
Ja, då kan jag bara komplettera informationen att nästa höst då startar maskinförarutbildning eller anläggningsfordon på bygg- och anläggningsprogrammet här på Kiruna gymnasieskola. Det kan kanske underlätta rekrytering, men det är ju lite på sikt. Det tar ju några år innan de också är ute.
Tackar. Då ska vi se, vi har en talarlista som säger Sten Ullén och därefter Lars Törman. Varsågod Sten Ullén.
Jag säger så här, det är ju brist på chaufförer i hela landet. Det är ju bara, det är inte bara i Kiruna. Ja, även i Europa, eller nu Storbritannien är utanför och de har ju totalt, nu har de tagit in till militären för att kunna fylla på bensin i bensinmackarna. Ja, det är ju faktiskt så. Tore brukar ju säga nu, vi har till med nästan läkarlöner på våra chaufförer. Men det är ju tillgång och efterfrågan. Så har du ett körkort, C-kort, ja, då har du jobb direkt och bra lön dessutom. För den marknaden, det är kris i. Och nu när man dessutom ska mest troligt öppna Viscariagruvan eller Copperstone-gruvan då, så den kommer heta. Så att det är en bra marknad. Har du körkort så börja med det. Och sen är det jättebra nu att man har tagit den här frågan och startat entreprenörsutbildningen på gymnasiet. Det blir jättebra. För det behövs även chaufförer till lastmaskiner och det, så det är jättebra.
Tackar. Lars Thurman, Socialdemokraterna.
Jo, det här är en brännande fråga för många och alltid varit i Kiruna. Kommer ihåg att en dam bakom sporthallen ringde alltid och var heligt förbannat när första snön kom. Varför har inte ni tagit bort snön? Det var ju någonting man ringde till kommunalrådet tidigare, men jag vet inte hur det funkar idag. Men jag tänkte på det här med byarna som avfolkas mer och mer. Och vi ser en trend i Sverige där man försöker få de som finns, få som är kvar, oftast äldre, att de på något sätt tar på sig sitt ansvar och själv försöker hålla vägen öppen till sitt hus. Och det är ju alarmerande utveckling man tänker på landsbygden totalt i Sverige och speciellt här uppe. För vi har ju de största problemen med snön. Så att det här är en stor framtidsfråga för att de byarna ska kunna ha fungerande bra standard även i framtiden.
Tack för det. Talarlistan är tom. Fullmäktige är redo att gå till beslut. Och då innan jag vill gå till beslutet så ska jag av artighets skäl fråga Mats Svedlund som inte har yrkat bifall till sitt eget förslag. Yrkar du bifall till ditt förslag? Det gör du. Ja, bra. Då har vi två förslag, mina damer och herrar. Och då frågar jag kommunfullmäktige. Beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag? Beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Mats Fredlunds bifallsyrkande? Jag finner att vi har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Då är klockan 14.37 och räcker det med 13 minuter? Hörde jag ett nej i bak? Ja, men nu är det så här att ordförande behöver gå på ett ställe och göra en grej. Så 14.50 är vi tillbaka igen. Då har ni hunnit hämta kaffe också. Vi ajournerar oss. Så fyller jag med om.
Kom på efter votering. Jag kände att fan vad segt det går. Nu kom jag på att det brukar inte göra så att jag sätter in ersätta på den platsen.
När min vice ordförande. Där är hon. Är fullmäktige redo att återuppta mötet? Nej, den har varit avstängd. Då frågar jag igen, är fullmäktige redo att återuppta mötet?
Ja.
Då går vi in på nästa motion av Mats Fredlund, felparkerade fordon. Förslaget är att motionen avslås då det har tidigare testats med ett provisionsbaserat avtal för vaktbolaget, vilket inte fungerat tillfredsställande. Jag ger ordet till Mats Fredlund, Sverigedemokraterna.
Ja, då kommer man återigen på det här med under viss del av snöröjningsperioden där entreprenörer har åberopat så mycket felparkerade fordon. Och det förstör ju även för snöröjning. Och där måste man ju då kunna hitta en lösning så att eventuellt när det rings att de åker ut och bötfäller, för att de blir bara hänvisade när ring till polisen. Om de inte då tar sitt åtagande på allvar, så då kanske man måste titta efter en annan lösning på problemet. Tack.
Ja, så kan det mycket väl vara. Ja, förlåt. Har vi någon som begär ordet? Gunnar Selberg, Centerpartiet.
Ja, vi föreslår ju avslag på den här motionen. Av lite, dels så hade vi lite svårt här också att förstå vad Mats Fredlund menar när han föreslår att ha mindre felparkerade fordon på våra trånga gator och vägar. Man kan ju som inte föreslå att ha mindre felparkerade fordon. Möjligtvis är det ett syfte som man vill uppnå med något förslag. Och det var väl så vi också tolkade det, att du ville lägga ut det då på vaktbolag som skulle på provision få bötfälla Kirunaborna. Vi tycker det är ett feltänk att låta någon försöka tjäna pengar på att bötfälla så många som möjligt. Vi fick en sån kommentar faktiskt för ganska många år sedan. Så pratade man om hur vi skulle tider och annat för när man skulle kunna få bötfälla, och då var ett argument som framfördes var att om man kortade ner den här tiden skulle man hinna bötfälla ännu fler, och det känns som att det är inte det som är syftet, att bötfälla så många som möjligt. Men visst kan det väl vara ett problem med felparkerade fordon, och jag förstår det är det du vill komma åt ändå. Men erfarenheten visar ju tydligen ändå att man har inte varit så nöjd när man har haft det här systemet med provisionsavtal. Och därför så är vårt förslag då på din motion ändå att den avslås. Tack för det.
Talarlistan är tom. Begär ordet, Mats. Ja, då gärna vinka lite. Mats Fredlund, Sverigedemokraterna.
Ja, men man måste ju kunna lösa problemet på något sätt. Jag vet att alla blir sur och bitter när man får en p-bot. Men om man fått 10 stycken för att man inte vill köra in på egen gård, då kanske man börjar köra in bilen på gården istället. Tack.
Det är förvisso sant. Om man får så många. Talarlistan är tom. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Då frågar jag återigen, Mats, yrkar du på något i det här fallet? Ja. Vad yrkar du? Bifall till egen motion. Tack så mycket. Då har vi två förslag. Då frågar jag fullmäktige. Beslut av kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Beslut av kommunfullmäktige i enlighet med Mats Fredlund, Sverigedemokraternas motionsbifall. Jag finner att vi har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Och då kommer vi in på den sista motionen, och den är även den av Mats Fredlund. Motion trafiksäkerheten för gående och fordon. Där är förslaget att motionens första att-sats anses besvarad och att motionens andra att-sats avslås, då all trafikplanering redan utgår från att skydda samtliga trafikanter och oskyddade trafikanter är prioriterade. Den är ju väldigt lik den diskussionen som vi nyss hade egentligen, precis för att fika där. Men jag ger ordet till dig, Mats Fredlund, Sverigedemokraterna.
Ja, om man åker nu då Lerduvestigen där och Tornälvsvägen. Det är nya bostadsområden, skolor uppe på Jägarskolan, inga övergångsställen med belysningar, inga gångbanor från Lerduvestigen mot Statoil södra där. Så då ska man trampa ute på körbanan vart det går både tung trafik och ganska tät trafik vissa tider på dygnet. Och hösten så är det ju ganska svart där, så att det tycker jag är lite konstigt när man har byggt nya områden att man inte bygger då möjligheter för gångbanor. Och samma gäller ju, man har byggt en ny fin gångbana uppe vid Hjalmarlundbomsvägen ner till Karhuniemi. Den går rakt ut på vägen och sen slutar gångbanan där. Då ska man också gå ut där mitt ute i körbanan och ha både tung trafik och ganska tät trafik där. Och då men tänker man ju inte på säkerheten, tycker jag i alla fall. Det måste man ju titta över. Tack.
Tack för det. Då ger jag ordet till Sten Nylén. Varsågod.
Ja, om vi tar Lerduvestigen, där tittar vi på ju en provisorisk lösning med en gångstig då, från nedfarten till Stena. Nu flyttar ju Stena infarten här direkt vid Jammahuset. Så där tittar vi på en lösning. Problemet är att det är ju Trafikverkets vägområde, så det är inte bara att åka dit och skotta grus och fixa en gångbana, utan men den är på G. Sen kan jag hålla med Karone med ET. Jag var ju knalla förra lördagen, så gick jag hela nya gångstigen. Det var jättefin gångstig att gå. Men när man kom i mål och så skulle ena då komma över till andra sidan,
Ja, då har man ju inte hunnit ju färdigt det, men den är ju på gång den delen. Man ska ju dra om gamla E10 mot Norge, den ska ju dras om. Så att då kommer man ju lösa den gångsituationen. Men just nu är det ju Lervälling, det är ju inga höjder att gå där. Men Lerduvestigen, den är ju på gång, en lösning i alla fall.
Mats Fridlund, Sverigedemokraterna, varsågod.
Ja, ja, förhoppningsvis är det då också med övergångsställen och belysning därför. När man går över till skolor och det. Tack.
Sten Nylén.
Ja, självklart så planerar man ju ett övergångsställe. Det kommer ju bli av.
Första ansatsen besvarar, andra avslås. Mats Fridlund, första replik.
Ja, nej, jag yrkar bifall på motionen.
Tack, Mats Fridlund. Tack. Du lär dig. Även en gammal hund kan sitta. Då kan jag upplysa gruppledarna i fullmäktige om att jag har skickat ut en handbok förtroendevalda till er som ni såklart också fritt får fördela fritt. Den är fortfarande inte fastställd, men förslaget är att den ska fastställas i nästa mandatperiod. Och i den handboken står det bland annat när man går upp i talarstolen så det första man gör är att man säger vad man vill åstadkomma och sen varför man vill åstadkomma det. Väldigt enkelt för alla inblandade. Istället för att prata i 2 minuter och 52 sekunder och sen avsluta med att säga vad man vill. Det var en utvikning. Talarlistan är tom. Då har vi 2 förslag. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Då frågar jag fullmäktige, beslutar kommunfullmäktige enligt med kommunstyrelsens förslag? Beslutar kommunfullmäktige enligt med Mats Fridlunds bifallsyrkande? Jag finner att vi har beslutat enligt med kommunstyrelsens förslag. Då har vi överlämnande av motioner. Vi har en motion som har inkommit som sagt. Det är feministiskt självförsvar på schemat och den är inskickad av... Den är väl inskickad av er alla tre, va? Sanna Inga Poroma är den inskickad av. Fråga fullmäktige, kan vi skicka den till kommunstyrelsen för beredning? Ja. Och då har vi sista punkten för dagen. Information om stadsomvandling. Gunnar Silberg.
Ja, tack ordförande. Jag ska... Vi sätter nästan nytt rekord idag med kort möte. Om inte jag blir för långrandig nu. Och då ska jag försöka att inte bli det. En sak som jag har ju pratat ofta i de här sammanhangen om lite olika kvarter. Och kvarter 6 är inte riktigt på plats ännu. Men vi räknar med att ha det där klart i absolut närtid. Och sen komma igång med bygget så fort som möjligt. Kvarter 3 har ni sett kanske, det pågår byggnationer där. Kvarter 2 är också, ligger också skvalpa någonstans i begynnelsen. Det finns ett upplägg och en idé om hur vi ska fylla det kvarteret också med bostäder och annat. Och med det så skulle hela centrumbildningen vara klar. Det är de här 3 kvarteren som egentligen återstår. Men jag tänkte faktiskt informera idag lite mer om sjukhuset. Vi har haft möte med regionledningen. Och då handlar det om sjukhusets placering nu i första hand. Och vi tycker ju att den bästa placeringen skulle vara egentligen vid nya Nikkaluokta-rondellen. Vi räknar med att då få in järnvägsstationen så långt som möjligt in mot Lombolo-leden. Och mellan alltså nya Nikkaluokta-vägen och Lombolo-området. Och jag tror att det, alltså järnvägen kommer att gå på den sidan om Nikkaluokta-vägen utgår ifrån. Och järnvägsstationen hamnar då också där. Och då skulle det vara en ypperlig placering med ett sjukhus på andra sidan Nikkaluokta-vägen. Det här är ju inte regionen så här stormförtjusta över. Därför att det är ju dålig mark. Losajoki går ju där. Det är myrmark och besvärligt att bygga. Framförallt dyrt att bygga. Och det här är ju nackdelen när regionen inte gjorde som vi i Kiruna kommunfullmäktige rekommenderade dem. Att ta inte monetär ersättning utan begär nytt sjukhus, kvadratmeter mot kvadratmeter. Då hade detta varit LKAB och statens kostnad och inte regionens. Nu har regionen valt en annan väg, vilket vi bara kan beklaga. Och då vill ju de få en så billig och bra mark som möjligt. Och det de sneglar på, det är när man kommer körande nya E10 norrifrån och passerar över Kuravaaravägen, så kommer vi, då får vi nya centrum på höger sida. Och sen har vi Tullavaara, eller vi får nog Bågskyttebanan där på vänster sida. Och sen kommer vi då, börjar vi närma oss Tullavaara gruvlavar där. Och där, före dem, i det området, är det regionen tycker skulle vara en jättebra placering för sjukhuset. Och det är det kanske. Vi har väl ingenting emot den placeringen för ett sjukhus. Det kan vara helt okej. Vad vi måste beakta, det är ju bara det, vart ska vi ha våra expansionsområden för byggnationer av bostäder och annat? Om vi då släpper det här området till regionen, då kanske det blir myrmarken nere vid Nikkaluokta-Rodelle som återstår åt oss. Och det här är ju en besvärlig fråga. Samtidigt som vi har sagt åt regionen att det viktigaste med sjukhuset, det är sjukhusets innehåll. Och sen måste vi försöka hitta en väg fram där. Men jag kan väl stanna med det så att vi har egentligen, de hade lite olika, de hade tre olika förslag tror jag från början som de hade ritat in. Va? Men de föll väl bort de andra förslagen ganska tidigt. Ett förslag låg för den här Geijermalmen och ett förslag var för litet där mot Tullavaara-hållet. Mellan Tullavaara-infarten och E10:ans utfart där i det området, det är för ett litet område. Och då återstår det här vid Nikkaluokta-rondellen och det här som de själva då önskar, närheten av Tullavaara gruva. Ja, jag stannar där. Frågor?
Jag ska släppa in lite frågor här, men innan jag gör det ska jag bara uppmärksamma fullmäktige på att när den här punkten är avslutad så var jag lite för snabb här. Vi har faktiskt en fråga som ska besvaras också. Den skulle vi gjort innan den här punkten. Jag ber om ursäkt för det, Mats Niemi, och vi hanterar dig efter stadsomvandlingsinformationen. Vi har två frågor just nu. Den ena är från Lars Törnman, Socialdemokraterna. Varsågod.
Jag måste säga att jag blev glad över förslaget vid lavarna. Och då tänker jag kanske att så här, för att göra centrum än mer attraktiv, få folk att flytta och bosätta sig i centrum, och med det här tillskottet i området då, så kommer det kommer ligga rätt så fint om man tänker sig ungefär, om jag har bilden rätt i huvudet, var den ungefär skulle kunna ligga. Så att jag tycker så här spontant att detta vore faktiskt det bästa av alla förslag som jag har hört talas om hittills. För just att få själva stadskärnan att leva, få folk att gå runt och andra kaféer och fungera, folk som möts och överallt. Så att det här är ju, tycker jag, vore en fantastiskt bra lösning.
Ska vi ta det som ett replikskifte kanske?
Ja, väldigt kort bara. Jo, nej, och vi utesluter ju inte heller det, men vi måste se då att vi har hyfsad eller till och med bra mark för expansion. Att det återstår åt oss att bygga på blötmyren nere vid Nikkaluokta-rondellen. Men det är inget dåligt alternativ om vi begränsar resonemanget till sjukhuset. Utan det vi tänker, det är steg två. Vart ska vi expandera om vi släpper det området?
Ja,
jag ser det här som ett medel för just expansion för området.
Då var det replikskiftet avslutat och ordet går till Sten Ullén. Varsågod.
Det finns ju en nackdel till också med det förslaget uppe i Tullavaara. Det är ju att golfklubben kommer ju återigen bli av med banor helt enkelt. Så att, sen vet jag inte hur många som håller på med golf, men det är väl några stycken och det är en nackdel. Men just det här att vi tar, nu vet vi inte heller hur marken är beskaffad, hur gruvans utbredning. Det kanske inte går att sätta någonting dit överhuvudtaget. Det måste man ju undersöka. Men personligen så hade jag föredragit att vi hade varit här mitt emot järnvägsstationen för att kunna få in, om vi utvecklar sjukhuset, att vi får några specialiteter. Att kustborna eller Gällivarebor eller vars de är, kliver av tåget. Precis som när vi åker ner till Sunderbyn. Kliver vi av järnvägsstationen, går 100 meter så är vi inne i sjukhuset. Och jag tycker att vi ska försöka strida för att få samma funktion i Kiruna. Man kommer upp hit, kliver av tåget, behöver bara gå över till sjukhuset från järnvägsstationen. Och vi kan ha några former. För att inte krångla till det här att man kommer till Kiruna med tåget, så måste man ha taxi eller buss eller tjorv. precis som man ska till Gällivare nu. Nu är det lättare att ta bilen till Gällivare än att ta buss eller tåg. För att man måste alltid ta något. Med tågen måste man åka taxi eller buss. Så att, men just golfklubben kommer ju få bekymmer med återigen bli av med banor.
Tack för det. Då går ordet till Peter Alex.
Tack ordförande. Jo, bra att ha flera tankar igång samtidigt. Vart ska vi växa åt vilket håll? Jag tänkte bara att som ett medskick till sjukhuset så är ju kanske en av huvudfunktionerna också att ha en fungerande helikopterplatta. Och som har man bott nära helikopterplatta så vet man också att det kanske inte är det man önskar dygnet runt heller. Alltså så att det finns fördelar med att inte ha ett supercentralt sjukhus också på så sätt. Tack.
Vi tar en replik där. Gunnar Silberg, varsågod.
Ja, väldigt kort. Jo, helikopterplattan är ju en av de där riktigt viktiga delarna som upplyfter här då med tanke på lokaliseringen. Va? Det måste funka med inflygning och utflygning.
Okej. Okay. Roger Sop, varsågod.
Jo, jag har en annan fråga som inte handlar just om sjukhuset. Och om jag är rätt informerad så har väl kommunstyrelsen tagit beslut om att anlita någon extern konsult eller firma som ska granska den fördyringen av badhuset. Och då undrar jag, hur långt har det kommit? Har ni hittat någon extern sådan? Och vilket företag är det i så fall? Och när startar granskningen? Det var min fråga, om jag har uppfattat KOS rätt.
Gunnar, varsågod.
Nej, alltså det där uppdraget ligger ju hos förvaltningen så det kan inte jag svara på, men Lennart kanske kan svara.
Lennart Andersson, kommundirektör. Ja.
Upphandlingen är inte färdig och ingen granskare är därmed utsedd. Vi har haft ett snabbt samråd med revisorernas sakkunniga biträden och kommer att gå vidare med den. En tanke var att vi skulle anlita en jurist rakt av utan upphandlingsförfarande, någon som har kompetens inom entreprenadjuridik, men det kan vi inte göra på grund av lagen om offentlig upphandling eftersom vi inte är inne i en tvist i dagens läge. Så det är ett sedvanligt upphandlingsförfarande och prisförfrågan som vi har framför oss.
Följdfråga, Roger Sop.
När tror du att den här granskningen kommer igång? Har ni någon idé om det? Hur nära i tiden?
Lennart?
Den självklara målsättningen är ju att den ska komma igång nu under hösten för vintern. Sen exakt hur omfattande den blir och hur mycket tid som behövs, det vågar jag inte uttala mig om eftersom det är ett omfattande material som jag tror jag har berättat tidigare.
Okej, talarlistan är tom. Kan vi lägga informationen till handlingarna? Då har vi det sista för dagen och det är en fråga från Mats Niemi. Innan jag släpper in dig Mats så vill jag bara egentligen, en av diskussionerna som vi hade på partiberedningen handlade också just om frågor och frågans enkelhet. I mitt tycke är inte att du har ställt en enkel fråga Mats som på ett enkelt sätt av kommunstyrelsens ordförande kan besvaras med ett ja eller nej. Nu har ju Gunnar gjort sitt jobb ändå, men det krävs en frågeställning till förvaltningen för att han skulle få ett svar på det. Och det är inte frågans innebörd, utan det hade varit mycket bättre ifall vi hade använt det som en interpellation. Det jag försöker göra här alltså är att skapa så att ni får ett bättre underlag och för att vi ska få bättre svar i fullmäktige, att vi hanterar frågorna i dess rätta kategori. Så med det sagt så släpper jag in dig Mats, varsågod.
Ja, det är en enkel fråga och det gäller Gironet. Vi har fått några redovisningar om Gironet, men det finns en by som aldrig har redovisats och det är Paraka. Den finns inte med varken som i framtida planer eller att den inte ska byggas för att det är för dyrt. Så min fråga är, när ska Gironet installeras i Paraka?
Och då frågar jag dig Mats, går den frågan att besvaras med ja eller nej?
Då kan jag ju ställa frågan, ska Gironet installeras i Paracca?
Det hade du absolut kunnat fråga, ja. Men det var ju inte det du gjorde.
Nej, det gjorde jag inte.
Tack så mycket. Då går ordet till Gunnar Selberg. Och den här, viktigt att betona här då, det här är en frågeställning och den utskes av en fråga och ett svar från kommunstyrelsens ordförande. Och sen är det avslutat. Men en ordningsfråga är begärd av Mats Stavenikko. Varsågod.
Ja, tack så mycket. Det jag kan läsa mig till i kommunallagen, det är att nu för tiden heter inte enkel fråga, det heter fråga.
Jag vet.
Och kravet är inte att du ska kunna besvara med ja eller nej.
Nej, det är kommunallagen. Men den ska vara enkel att besvara, vilket jag också sa. En fråga ska vara enkel att besvara. Det ska inte krävas att man ska behöva hämta in underlag från förvaltningarna. Det är min bild. Nu går vi till besvarandet från Gunnar Selberg. Varsågod.
Tack ordförande. Mats Niemi säger att det här inte har redovisats. Jag har för mig att vi har pratat om Paracca varje gång när de har varit här och redovisat. Däremot så tror jag att de saknades på någon av listorna. Om inte Mats har varit närvarande i kommunstyrelsen, vilket jag inte tror att du har varit, i alla fall inte så många gånger, så kan det ju vara så att du har missat, men informationen borde ha gått till de övriga. Nåväl, vi upprepar den information som vi har när det gäller Paracca och när det gäller utbyggnaden i allmänhet. Som vi har sagt många gånger så har man lagt en limit här på, det får inte kosta mer än 66 000 per hushåll. Och det här betyder ju då i praktiken att 66 000 per hushåll, det är det övriga kollektivet som går in och finansierar glesbygdens fiberanslutning. Och det är ju rätt. Vi som är många i stan och bor tätare och kan hålla nere kostnaderna, vi hjälper till att finansiera då för de som bor glesare i glesbygd. Men man har satt ett tak ändå. Det får inte kosta mer än 66 000. Jag har fått svar från IT-avdelningen. Man har byggt ut mer än vad man hade planerat att bygga ut. Man har lyckats bygga mer därför att man samförlägger mycket ledningar tillsammans med Vattenfall och andra som är och gräver i dikerna. Och de har lyckats bygga ut mer än vad man faktiskt hade planerat från början. Man har kombinerat de här 66 000 och under det. När det gäller just Paracca så ligger kostnaden för Paracca på 75 000 per hushåll. Och de kommer alltså inte ner i de här 66 000 för att få fiber. Sen är det ju också så att när vi pratar om 66 000 per hushåll, det är om 100% av husen väljer fiber. Och det gör ju inte 100%, utan egentligen så är det här en subvention på ungefär 82 000 per hushåll. För det är ungefär 80% som ansluter sig och det blir 82 000 per hushåll som de betalar 2 000. Och sen får de 80 000 då i subvention ifrån oss övriga. Och om det är rätt nivå, det är ju en politisk fråga upp till oss att bedöma. Jag tycker en generös nivå ifrån centralorten som bor tätare, oss övriga, att betala, subventionera med 80 000. Men Paracca ligger som sagt då över de här 66 000. Nu kan inte jag den här tekniken, men jag vet att Sten Nylén nämnde någonting på. Man pratar om det här 5G och man har Sopper också som ett testområde där man ska testa den här med mobil, vad heter det? Fiberlösa anslutningar som går via luft istället då. Luftfiber, så heter det kanske. Och då kan man tydligen komma upp i samma kapacitet. Va? Så vi hoppas väl att det blir en sån lösning i Paracca också. Men svaret är alltså, om jag upprepar, Paracca är inte i dagsläget beräknad för fiberanslutning då kostnaden per hushåll överstiger dessa 66 000.
Tack. Anser du att du har fått svar på din fråga, Mats Niemi?
Ja, jag har fått svar på frågan. Och till Gunnar kan jag ju säga att varför han har hört Paracca, det är för att jag har ställt frågan varför Paracca inte är med. Men fiberslang är lagt i Paracca, så att jag vet inte, det är något fel på micken här.
Det är för att du är för nära mikrofonen.
Jaha. Fiberslang är ju lagt ner, samförlagt med jordkabel i Paracca, så att det blir ju lite förvånande att man har gjort den investeringen, men man ska ändå inte göra fortsatt investering.
Vill du ge dig in på det här, Gunnar Silberg?
Ja.
Okej.
Jo, nej, för att det är en bra fråga, för det här skapar förvirring. Den är mycket relevant, den fråga som du ställer nu, Mats. Alltså, man har lagt ner en slang. Ska de inte fullfölja jobbet då? Och den frågan fick jag från Pilijärvi också tidigare. Nu ska Pilijärvi tydligen anslutas. Men vad de har gjort de här gångerna, det är att de har haft framförhållning. De har lagt ner rör färdigt om de sen kan ansluta det här. För att den stora kostnaden är inte att om Vattenfall ändå gräver, att lägga ner ett rör i den graven. Det kostar väldigt lite pengar. Det är sen när man ska ställa upp de här stationerna, mata in fibern i det här och göra allting annat, det är då kostnaderna kommer. Men det här skapar ju en förvirring ute i byarna. Man vet att nu har de lagt ner ett rör. Vad bra, nu får vi fiber, tror de. Men det är tyvärr inte alltid så enkelt. Utan det avgörande sista steget, det är ganska stora kostnader kvar, även om man lagt ner ett tomt rör. Men det är bra att de har skapat förutsättningarna.
Bra. Kan vi med det anse frågan besvarad? Det var det sista, mina damer och herrar. Tack för att ni kom idag och jag förklarar mötet för avslutat.